Nu är det 15 februari, dagen efter Alla hjärtans dag.
Precis.
Blev du älskad igår? Älskade du, eller älskade du igår?
Men, ja.
Spred du kärlek?
Du menar älskade i den faktiska fysiska akten av att älska?
Nej, det menar jag inte.
Nej, för det blev det faktiskt inget igår.
Nej.
Okay. Men om jag älskade mina medmänniskor igår?
Ja.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Ja, absolut.
Härligt.
Jag tänkte faktiskt extra mycket på det igår.
Ja.
Ja. Att vi behöver ha en sån här Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag är väl mycket för att uppmärksamma sin partner, sin hjärtevän.
Kan man ju tro, jag tror att Alla hjärtans dag i första hand är för att sälja saker.
Ja, just det. Ja. Men Valentine's Day är på det engelska uttrycket så här. Ja. You're my Valentine.
Eller hur? Ja, nej, det är väl att hylla parrelationen säkert i mångt och mycket.
Ja. Men jag tänker i en bredare kontext att det handlar om att hylla kärleken och vänligheten och värmen och medkänslan kanske till och med.
Ja, det är ju ett bredare och mer ädelt syfte tycker jag.
Ja, till skillnad från parrelationen som är lite mer självisk då.
Ja, men det är ju mer en mänsklig konstruktion, idé.
Ja, just det.
Som är fin och bra
i sig. Ja, åtminstone äktenskapet är ju det.
Ja, så är det ju. Nej, jag tyckte det var lite kul. Jag sa det till Sara igår att det är sista Alla hjärtans dag där du är nummer ett. Eftersom vi ska få barn.
Ja, faktiskt. Ja. Nej, men det gick mig lite grann förbi faktiskt till viss del igår.
Mm.
Ganska länge. Men sen så kom jag på mig själv att jag ändå tänkte på det och blev lite uppfylld av den här känslan av att eller bara den insikten om att man ska vara man ska inte glömma att fortsätta sprida sin kärlek även på andra dagar om året.
Nej, eller hur?
Ja. Man ska aldrig missa tillfälle och säga att man älskar någon om man älskar någon. Faktiskt. Och att,
man kan inte springa runt och säga till alla hela dagen. Heller.
Nej.
Och hej på morgonen. God morgon, jag älskar dig. Till alla här på kontoret.
Ja, nej, men det kanske man inte heller gör. Det är ju skillnad på att älska och att tycka om.
Jo, det är
sant. Fast ändå att det där med att det där ordet älska, det är ju ett sånt starkt ord. Det förpliktigar ju så otroligt mycket.
Mm.
Det får man ju kanske inte utarma heller för mycket, tycker jag. Men ändå att ha människor i sitt hjärta är ju kanske en lite bredare sådär. Ja. Ett lite bredare begrepp av kärlek.
Det tycker jag faktiskt. Ja. Jag har satt och funderat nu när du pratar om det. Är det en förskjutning i betydelse av älska någon eller to love someone på engelska och svenska?
Jag vet inte, men jag tycker inte man ska utarma det begreppet att älska. För det är en otroligt stark känsla.
Mm.
Det är ju det här att de personerna man älskar, det är ju människor som är fullständigt omistliga för en i ens liv. Så att det är ju ett lite, det tycker jag, det förpliktigar ju lite mer där.
Mm.
Men man ska ju i alla fall inte glömma att säga att det är de som man älskar. Eller bara tycker om att man gör det.
Eller hur?
För det är, tror jag, är väldigt viktigt.
Det kan alla behöva höra då,
ja.
Tror jag.
Ja, men det är ju, ja precis. Och det är väldigt skönt att få höra det själv.
Mm.
Det är väldigt skönt att känna sig älskad.
Eller hur?
Eller omtyckt.
Ja, härligt. Vad gjorde
du? Nej, men jag kände mig väldigt älskad igår. Och nu är ju det en sån fantastisk villkorslös kärlek mellan mig och min son.
Nej, just det.
Det kommer du få märka sen när du får barn, Niklas.
Mm, det är ju...
Och det är ju så schablonfyllt att säga en sån sak. För det är ju vad alla har sagt till mig tidigare, innan jag fick barn.
Ja.
Och det är klart att det förstår man ju att så är det ju. Fast det är ju ingenting man riktigt känner förrän man är där i den här situationen.
Nej, precis. Man kan förstå att det ska bli så, men man kanske inte riktigt kan förstå exakt hur det känns förrän man är där.
Ja, precis.
Ja. Det var ju lite det som föranledde att jag sa till Sara att det är sista gången hon är nummer ett. Hon kommer ju fortsätta vara nummer ett såklart.
Absolut. Ja, men det blir ju så. Det blir många nummer ett, fast på olika sätt.
Mm.
Man har ju starka relationer, och man har starka relationer i sin familj till andra. Så har man ju liksom, det är ju kärlek fast på olika sätt. Kärlek till sina föräldrar, kärlek till sina syskon. Kärlek till sitt barn, sina barn, till sin partner. Mm. Till vänner som står där nära. Alltså det är ju på lite olika nivåer. Det är lite olika våglängd, fast på samma känsla.
Eller hur?
Men vi var i alla fall och körde babysim igår.
Just det.
Ja. Mm. Det var härligt.
Med Rufus. Det var bra.
Ja. Och igår hade vi, jag var bara med första gången.
Mm.
Och redan där så doppade jag Rufus. Och så babysim är ju, det är ju en märklig företeelse. Den är ju härlig naturligtvis, men den är också, den är ju som uppgjord för att göra narr av eller att göra en sketch av. Där vuxna människor står i ring och sjunger Bebe vita lamm och ja. Man avslutar med björnen sover och det är mycket, det är mycket, det hade varit en fantastisk upp, det är upplägg till en fantastisk sketch. Lite så här, jag tänker i en sketch här med någon extremt högpresterande förälder som kommer in så här och ska vara lite bättre på allting.
Ja.
Så här. Och igår kom vi faktiskt till det stadiet där vi skulle doppa barnet.
Mm.
Alla skulle doppa sina barn. Och eller så är det att de hällde, man hällde vatten då. Saken var att få vatten i ansiktet då, och ner över ögonen. Så då kunde man ju antingen då, så går hon ju runt och läraren med en hink då. Nu kommer vatten, 1, 2, 3, så här. Så man ska göra barnet berätt på att det kommer vatten.
Hade hon kunnat ha sånt vikt vatten då, att man passar på att döpa honom samtidigt?
Nej, det har ju ingen, finns ju ingen religiös, det finns ju liksom ingen religiös koppling överhuvudtaget.
Nej.
Alls faktiskt. Nej. Niklas. Nej. I det här. Nej, utan det är rent frikopplat vatten här, ja, simsäkerhet.
Okay, ja.
Men och jag doppar ju honom redan första gången så här, jag bara, det är ju inte, hur svårt kan det vara? Och då var han ju lite så här, då var han kanske inte riktigt med på det. Det var dålig pedagogik från mitt håll. Men det gick ju bra då också, han hostade ju lite så här.
Mm.
Men igår gjorde vi ju det fler, men då är jag lite så här, då är man ju så här att man, hur länge ska han under vattnet? Du vet så här,
och stå med klockan.
Ja, stå med klockan 20 sekunder 30, fan, han pallar lite till. Ja. Han pallar 45 en minut.
Kolla på de andra föräldrarna. Ja. Hur länge var ditt barn under vattnet?
Det är lite så. Man har velat ropa så bara, hur länge ska han under?
Ja.
Du vet, det är ju bara doppa upp så, men
det
finns ju mycket humor i det här. Sen så i slutet där så har man en liten skattkista. Då sjunger man om björnen sover, tror jag. Mm. Och så är det, eller så var det en annan, nej, det var någon annan sång som jag aldrig hade hört. Så jag får mest stå och humma så här. Man märker ju att de andra föräldrarna har varit med väldigt mycket, för alla kan ju texterna. Jag hade lite svårt för Bebe vita lamm första gången. Jag kommer inte ihåg om det var söndagsrock eller söndagskjol och
helgdagsrock
eller söndagsrock och helgdagskjol.
Jag var sockar där också.
Strumpet till barnet där i alla fall, ja. I Bebe vita lamm.
Ja. Ja. Ja, men det är länge sedan man sjöng de, ja, det är ju sångerna, ja. Men jag tänker, du med ditt otroliga minne.
Men jag tror aldrig att det sjöngs.
Sångtexter kanske inte sätts lika.
Nej, jag tror aldrig det sjöngs så jättemycket när jag var liten ändå. Jag tror aldrig att jag sjöng så jättemycket. Det har gått mig förbi lite grann.
Mm.
I det stora hela, men i alla fall i slutet så sjunger man en sång. Då står man väldigt nära varandra och då är det en skattkista.
Mm.
Så då går man runt på den här skattkistan lite grann. Mm. Så först i mitten, då går hon ut där som en ringledare, en sektledare.
Ja.
Där alla står kurade, kryper in, mumlar, sjunger, doft. Och sen så öppnas den här skattkistan. Och så flyter upp en massa små. Och då ska barnen ta så här en. Då flyter det ut så här som dess skatten i skattkistan. Och då är det små runda flytgrejer.
Okay.
Och då ska ju alla ta en. Och då tänker jag att där hade man kanske också velat ta så många man kunde, så snabbt som möjligt.
Ja.
Ja, vi tar flest.
Lite som julklappsspel.
Ja, men det är lite så här.
Ja.
Ta så många du kan, Rufus.
Hova
pappa
in,
hjälper till, ja. Mamma hjälper till.
Ja.
Ja, lite så, tävling.
Ta alla.
Skynda.
Lämna inget.
Nej.
Ja.
Tackla, komma före. Vattenpolotackling.
Men förstår barnen vad ni gör liksom? Eller är det mest för föräldrarna?
Det är väldigt svårt att... Det är väldigt svårt att relatera till vad en 4,5-månaders bebis förstår överhuvudtaget.
Mm.
Alltså i det här, vad han... Nu har jag, märker jag att jag har börjat prata mer med Rufus som man pratar till en riktig en vuxen människa. En med vanlig samtalsröst och så. Prata till honom. Ibland när han skriker så här, när han liksom inte har någonting att skrika för. Så här, då, nej men Rufus, nu, det finns ju ingenting att skrika. Pappa är ju här.
Mm.
Det finns ju ingenting att skrika för nu.
Nej.
Så här. Då kan han ju tystna ibland. Jag tror inte
det är
han...
Så.
Ja, du... ja, eller... Ja, den här babypratsrösten har ju gått är lite...
När du lägger ut filmer på er så är det inte så jättevuxen röst faktiskt.
Nej, men det kan ha varit så att just i de situationerna, men då är jag också offer för grupptrycket.
Ja, det är klart. Ja,
offer för barngruppsgrupptrycket.
Vad heter den här filmen från 80-talet med en bebis som tänker...
Look Who's Talking.
Ja.
Ja, med John Travolta och Kirstie Alley.
Ja.
Också Look Who's Talking del 2.
Mm.
Ja.
Det var ganska roligt.
Ja, absolut. Eller, ja, jag vet inte,
som att en bebis har vuxna tankar men inte kan uttrycka dem.
Men när jag tänker på bebisfilmer, då tänker jag ju osökt på en annan fantastisk 80-talsfilm. Tre män och en baby.
Ja, men undrar om det inte egentligen är den jag tänker på. Det är ju med han...
Det är med Tom Selleck som spelar Magnum.
Precis, Magnum.
Det är med Steve Guttenberg som är mest känd från Polisskolan. Och så är det med Ted Danson som är mest känd för tv-serien Skål.
Just det.
Ja, fast det är nog inte den du tänker på trots allt. För det är mer att de tre får ansvar för en bebis. Jag tror bebisen har en väldigt perifer roll där.
Och ja, faktiskt tänker bebisen, den också. Tänker.
Bebisen har nog inte en annan replik. I filmen Look Who's Talking med John Travolta och Kirstie Alley så tror jag det är Bruce Willis som är bebisens röst.
Ja, okej. Okay.
Nej, jag tror, nu gräver jag djupt mitt undermedvetna för att påstå en sån sak.
Ja. Ja, men det ändå...
Nu gräver jag mitt djupt så här, i det här enorma arkivet med populärkulturell referens som jag har. Mm. Jag hämtar upp någonting där. Nu.
Apropå Bruce Willis. De har gjort en ny roast Comedy Central. De har roastat Bruce Willis.
Ah, det var
väldigt, väldigt bra. Ah. Jag kommer inte ihåg om det var något om bebisen där i så fall, men Demi Moore är med bland annat. Det skojas mycket
om Ashton
Kutcher. Den kan vi rekommendera bara snabbt här i podden.
Blir han arg?
Nej, han tyckte nog att, men han sitter så här, man ser att han tar sig lite för hjärtat, som att han får hjärtklappning i vissa skämt, men han tycker nog att det är väldigt, väldigt roligt. Hans dotter sitter i publiken och skrattar också hysteriskt. Nej, superroligt roast faktiskt.
Ja, rekommenderar. Ja.
Men jag tror inte att jag är ensam och blandar ihop de här två filmerna. Jag tror att det är många medvetande i våran ålder så har de flyttat ihop till en film.
Ja, kanske. Men jag tror att det är väldigt många som inte ens vet vilka filmer vi pratar om just nu. Faktiskt.
Nej, det är väldigt... Ja.
Ja. Och jag tror det gjordes en uppföljare på Tre män och en baby. Tre män och en baby var ju en kassasuccé, var en våldsam succé. Sen tror jag man gjorde en uppföljare som heter Tre män och en liten tjej.
Ja, det stämmer nog.
Det stämmer också.
Det känner jag igen.
Liksom så här, fan, jag menar, hur många jävla bebisar är det som lämnas på vårt, liksom på vår dörrtrappa egentligen? Vad är detta? Misstas vi för något barnhem? Ja, men är det en märklig pitch?
Ja.
Så här.
tre ungkara som får en bebis på trappan. Ja.
Ja. Ja. Precis, men den var väldigt charmig tydligen.
Ja.
Ja, i alla fall. Men det gjorde vi igår på Alla Hjärtans dag. Då var vi och bada, då var vi och lekte i vattnet. Ja, nej, men det, för att säga sanningen så är det ju så att Rufus blir bättre och bättre i vatten hela tiden. Mm. Så att det som var kanske lite så där nytt och inte skrämmande kanske, men som var lite så där som han inte hade någon relation till, det har han ju blivit väldigt mycket mer bekväm i. Så att nu gjorde vi tre sådana dopp. Vi satte ju det lite i system, så doppa lite så där.
Ingen annan såg. Nej, doppa lite nu.
Och doppa du nu också, Elin. Och så här också, doppa på flera olika sätt. Så där, doppa rakt ner och upp. Så här, doppa, och när man själv rör sig bakåt, som en skopa så.
Uh-huh.
Ja, lite så. Och sen också det jag själv följde med ner.
Uh-huh.
Och så, men i den allra sista då, doppningen där, så kan vi oss, att vi slant lite i pedagogiken och att han inte var riktigt beredd. För då satte han nog lite i halsen också.
Okay.
Faktiskt då. Så att, men det tänker ju jag då framförallt, att det är ju, sån här, det är ju en läropeng. Det är lite grann där, det ligger lite grann i det också. Typ, stäng munnen när du är under vattnet.
Jag är på din sida där, jag tror att det är bra. Vad härligt att han fick bada lite ändå. Men du rekommenderar babysim då, helt enkelt?
Ja, men det gör jag absolut. Ja. Det är ju fantastiskt bra. Jag menar, det är ju en halvtimme i en stor bassäng uppvärmt. Och man får ju lite tips och råd, och det är ju lite så här... Nu kanske just jag och Elin är lite överkvalificerade, just eftersom vi själva är så väldigt vana vid vatten, och det finns liksom ingenting med Rufus i vatten som hade skrämt mig. Alltså jag hade inte blivit skrämd om han plötsligt hamnade under vatten, för jag vet att det är liksom ingen big deal. Så egentligen då, så att,
om man inte stannar där ner för länge då?
Nej, om man inte liksom såhär, vi ska slå rekord nu. Eller såhär, vi ska vara bäst nu. Ja. Vad sa ni? Han var under 15 sekunder.
Ja.
Under 30. Och jag tänker osökt nu på det här. Jag vet inte om jag berättade det här. Sa jag det i podden, men det finns ju den här serien The Ozarks.
Ja.
Ozark.
Mm.
Det finns ju en extremt... Pratar vi om det här i podden? Jag pratat
vet
för dig.
Du och jag pratade om det. Det
finns ju en fruktansvärt stark scen där som berörde mig då väldigt illa i det sammanhanget då, när en pappa som har förlorat sin fru. Hon blev offer för en drogkartell. De mördade henne som gravid och skar tydligen ut barnet ur magen på henne. Det är vidrigt där. Det fick man ju inte se då, men att han blev ju lämnad ensam då. Hon bara försvann, men man förstår att hon är död och mördad, och så här, sen framkommer ju då att de har mördat henne på just det sättet och lämnar bebisen där. Och hans liv, han är ju pastor, hans liv liksom spiral out of control då, lite grann då.
Mm.
Upptas av religiösa funderingar sådär då. Och vid ett tillfälle då så ska han till och djupa allting. Då går han ut med sitt barn i famnen. Så går han rakt ut i vattnet i en sjö. Det är på vintern eller någonting då. Och med avsikt då att ta livet av barnet. Och han liksom trycker ner då barnet under vattnet och står så då i den scenen. Fruktansvärt länge, tycker man ju då när man tittar på det här. Han har ju avsikt att dränka barnet.
Mm.
Och man blir ju illa berörd ändå, men speciellt som nybliven pappa så blir man ju ännu mer illa berörd.
Ja.
Och det är en otroligt välgjord scen, det är så otäckt, man förstår ju, ser ju hans ångest och liksom det strypgreppet livet har tagit på honom.
Mm.
Och så precis när man tänker att det har gått för långt då, så drar han upp barnet då. Och liksom, man förstår ju att han har beslutat sig för att jag kan inte ta ansvar för det barnet. Mitt liv är ett helvete och jag ska ta livet av barnet. Och sen antagligen ta livet av mig själv då.
Ja.
Men sen i sista sekunden då så drar han upp det här barnet då.
Dra barnet efter andan också.
Ja, så in i helvete, ja. Naturligtvis. Mm. Ja, men, och då har du lite mer, och sen omfamnar och så förstår liksom, man förstår ju liksom att ja, det här kan jag göra, så här kan jag absolut inte göra.
Livet var starkare.
Ja, livet var starkare. Och så blir det ju så här som att, och då blir det ju liksom i den då, i kontexten att han då i samma, typ så här, det blev som ett dop, eller det blev på något sätt ett...
En manifestation.
Ja, men det är ju för att jag tror att han hade döpt barn så tidigare i någon annan scen liksom, och det blev ändå så här att han därigenom liksom döpte barnet till livet eller så. Sen slutade det ju ganska illa då för honom, för pappan sen då, utan avslöjade för mycket. Men,
okay.
Men det var en fruktansvärt stark scen.
Ja.
Så att sensmoralen är överdrivet inte doppandet helt enkelt.
På babysimmet.
Nej, precis.
Ja. Härligt. Ja. Men du, apropå Alla hjärtans dag då. Du och jag också älskar ju mat.
Ja.
Åt ni något gott eller?
Du, vi var hos Elins föräldrar igår och fick sån här underbar bankad schnitzel faktiskt. Kalvschnitzel. Det var riktigt härligt.
Grymt ju.
Ja, för tydligen är det så att man ska inte gå ut och äta på Alla hjärtans dag, för det är typ den sämsta dagen.
Det är bara par överallt och fioler.
Nu är ju vi par. Men det är lite trångt tydligen.
Ja, så kan det vara såklart.
Så att vi hade en väldigt trevlig middag hemma hos Elins föräldrar istället.
Härligt.
Där det bjöds på väldigt god mat och dryck faktiskt i sammanhanget då. Ja, nej men det var härligt. Själv då?
Ja, nej, vi var hemma också bara.
Ja.
Förra veckan lagade vi till en stor hummer som jag hade fått i 40-årspresent.
Mm.
Och gjorde lobster rolls av hemma.
Vad härligt.
Det blev otroligt gott. Men då passade jag på att koka fond på hummerskalen sen.
Aha.
Så igår gjorde Sara en räksoppa med den fonden.
Och oj.
Lite annat. Så att den... vi var också bara hemma helt enkelt.
Vad härligt.
Och lyxade till det.
Ja.
Hade jag köpt alkoholfri rosé.
Ja.
Eftersom Sara är gravid. Förutom det här märket som jag inte kommer på. Det är någons namn bara som ska vara väldigt bra.
Ja.
Ja. Så det var det vi gjorde. Och sen gick vi och la oss tidigt.
Ja, men det är perfekt. Ja. Ja, men det är precis. Det är föräldralivet. Man vill lägga sig tidigt och gå upp tidigt. Ja. Jag har satt i system. Jag var uppe jättetidigt i morse.
Ja, det skulle ju tränas.
Ja, 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 absolut. Jag har ju blivit en sån. Ja, jag är väldigt luthersk nu för tiden faktiskt.
Mm.
Nu försöker jag gå och lägga mig. Jag har tidigare lagt mitt dygn lite grann så. Och lägger mig tidigt och gå upp tidigt.
Ja, jag hur känns det då?
Ja, det känns bra. Jag är våldsamt trött på kvällarna också. Så att,
saknar den här kvällskreativiteten som man
ja,
kan ha?
Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag absolut. Det kan jag inte säga annat än att jag gör.
Nej.
Nu är det ju mer så det blir ju på ett annat sätt. Den där kreativiteten finns väl annars också, men hur som helst. Så att nu skulle jag åka skidor i morse då.
Mm.
Och ska man tajma in det då med Tobbe, så han ska ju åka och jobba sen, så att det får bli ganska tidigt ändå. Plus att i våran värld så tänker vi så här, spåren är bäst på förmiddagen, på morgonen.
Vi lever
i förhoppningen att de har liksom spårat under natten. Nu spårade de igår eftermiddag klockan 3 tydligen då på Borås Arena. Borås skidarena.
Mm.
Nej, men skidstadion. Nej, men det har tagit på det rätt rejält faktiskt med det dåliga vädret. Nu var det faktiskt första gången idag som det slog igenom också. Även på flera ställen faktiskt där barmarken kom fram. Så det har ju tagit ruskigt mycket på skidspåren med
det här regnandet.
Ja, regnandet och det milda vädret.
Mm.
Så att man kan väl inte säga att det var världsklass idag.
Det är inte optimalt för Vasaloppsuppladdning.
Nej, om det är väldigt fortgår så blir det svårt att hänga i. Nej, de har ju lite extra snö och så, men ja. Nu skater vi också, även om det blir ju lite svårt att skata när det är så isigt och dant. Men vi körde ändå 25 km faktiskt.
Det är bra jobbat.
Ja, det är ju otacksamma förutsättningar att förbereda skidspår i södra Sverige just nu. Med det här absurda regnandet. Jag skulle till att säga det, apropå hemma hos er. Ni var ju insnöade för lite mer än en vecka sedan där.
Ja.
När det kom så himla mycket snö. Och nu är det ju helt borta all snö.
Ja, det finns inte...
Det är ju lite snöhögare.
Någon liten snöhög här och där.
Ja, ja. Men det försvann ju otroligt fort.
Mm.
Ja,
det tog något dygn bara. Så
ja, aldrig kan man få vara glad länge.
Nej.
Nej, men det hann ju inte ens snöa klart innan det blev blött. Det var så, för jag menar, vi sa det då när det var snöstorm, lite så här snöstorm. Det var väl förra måndagkvällen.
Ja.
Då är lite så här, du vet, då är jag som ett barn på julafton eller som ett barn innan julafton. Jag går och lägger mig så här med, jag kan knappt sova bara för att det ska bli så spännande att vakna. Ja. Och se hur mycket det har snöat. Du vet det här, man går och lägger sig och så snöar det jättemycket.
Ja.
Och så bara så här, undrar hur mycket snö det är hemma i mitten när jag vaknar.
Mm.
Det här, så var det alltid när jag var liten. Så jag går upp och ser hur mycket det har snöat.
Mm.
Och jag hade den känslan väldigt starkt där också.
Mm.
Så här, undrar hur mycket snö det kommer vara. Så här, liksom ett litet barn. Roligt, förväntansfullt.
Ja.
Men till min besvikelse så hade du redan börjat töja på morgonen. Att det var så här, det hade ju snöat visserligen, men det var väldigt blött och slaskigt. Och det var redan övermogen. Övermogen snö var det.
Mm.
Och sen så var det ju downhill hela vägen från där.
Det är tråkigt. Vi hade så bra vinter förra året. Jag har bara haft...
Ja, vid den här tiden hade vi det.
Jag har bara haft användning av mitt Subaru-ägande kanske 2 dagar den här vintern.
Ja, men vi laddar upp nu inför Nattvasan. Det blir vår nästa utmaning här.
Hur tror du det kommer vara i Vasaloppsspåret då?
Det kommer ju vara jättebra. Ja. Det kommer ju vara... De har ju jättemycket snö som jag förstår. Det är min enda farhåga där är ju att det blir för kallt.
Ja, du, vi har pratat, jag vet inte om jag har pratat om det i podden heller, men du och jag har i alla fall pratat om det, var temperaturgränsen går för att, om du vill åka eller inte. Men jag tror att vi kommer fram till någonstans runt 15 minus.
Ja, det är ju absolut det mesta. Det är ju det kallaste det får vara. Ja. Annars är det inte värt det.
Nej.
Så är prognosen sådär att det ska vara sådär, riktigt bitande kallt på natten och åka också. Det är ju skillnad om det är kallt på morgonen, för då vet man att det kommer bli varmare och dagsljus och sol kommer ändå värma på något sätt, lite grann i alla fall. Men på natten om man startar i minus 15 så kommer det ju bara bli kallare och kallare och då blir det ju ohyggligt. Och då känns ju det som att man är med i något vinterkrig eller någonting. Och då blir det väl miserabelt faktiskt.
Jag har ingen statistik så som jag kan luta mig mot, men det känns ju som att det oftast är för varmt på Vasaloppet istället för... Eller det är oftare det än för kallt.
Ja, det kanske är så. Jag vet att förra året var väl
eller för varmt.
Fruktansvärt kallt.
Förra året var jättekallt.
Ja.
Men det är inte så ofta det är det, tror jag inte.
Nej.
Så kallt som det var förra året.
Vi hoppas att det blir en normal vinterkväll.
Ja.
4 minus.
Fyra
minus hade varit bra.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Det är ju ingen så gillar det blir så kallt. Men jag tycker jag fryser så himla mycket av mina händer.
Mm.
Eller så. Ja, men det blir bara för... Det blir obehagligt kallt.
Vilket datum är det, Nattvasan?
Det är väl 1 mars, va?
Ja.
Fredag kväll. Fredag till lördag. Fredag kväll klockan 20.00. Så går ju Vasaloppet på söndagen där.
Just det.
Ja, men det ska bli lite spännande.
Ja,
ja.
Det förstår jag.
Ska hitta på.
Men du, det vet jag inte om jag får säga här på det, men ska du cykla Vättern sen eller?
Ja, det ska jag faktiskt.
Vad, tänker du göra en klassiker eller?
Nej, det har jag inte tänkt göra. Nej, jag tänker inte åka upp. Framförallt kommer jag aldrig åka upp i Simma Vansbrosimningen igen.
Nej. Det är inte värt det.
Nej, det har ju blivit löjligt.
Ja.
Ja, absolut, jag tycker det i alla fall.
Mm.
Nej, det är ju inte, det är ju inget, jag åker ju inte upp till Dalarna för att simma 3 kilometer.
Du kan ju kanske stanna där upp en vecka, så kan du simma den långa 10 kilometer veckan innan.
Men jag tror inte att det passar mitt schema eller mina intressen för tillfället faktiskt.
Nej, jag förstår.
Men det har bara blivit en ren slump. Vi åker Nattvasan, sen ska jag köra Vätternrundan med en kompis som har dragit upp Per Hyss och dragit upp ett lag. Så att både jag, Tobbe Pettersson och David Svensson ska köra i hans 7.30 eller 7.40 grupp.
Kul.
Ja, det är lite roligt.
Ja.
Det är långt kvar tills dess. Jag har faktiskt inne min cykelkross här nu på lite service idag, för jag ska tänkte köra lite cykelkross imorgon.
Ja.
Lite distanspass.
Det är det inte skidväder i Borås så är det ju cykelkrossväder definitivt.
Definitivt, så är det ju.
Härligt. Apropå Vansbrosimningen eller simning överlag då, det var ju simkamp i helgen.
Ja. Ja, då var ju Jojje här och så passade på då att köra lite skidor med honom, för det är med honom jag ska köra Nattvasan.
Mm.
Han var väldigt imponerad över Borås skidstadion. Även om det var då ganska tråkiga förhållanden då också, i relation till hur det kan vara och hur det har varit då.
Ja, just det.
Men det är alltid kul att ha simkamp.
Mm.
Det är alltid en jättekick att få utveckla människors idrottsförmåga och sådär. Ja, nu hade vi jättehög nivå på de som var med faktiskt.
Okay.
Förhållandevis då. Men det finns ju alltid en massa nycklar att förbättra och det är alltid kul att coacha tycker jag.
Ja.
Och vi har ju ett nytt camp i slutet på april, 26-28 april.
Finns det platser kvar eller?
Det finns platser kvar till det, och det här är ju egentligen för alla som bara vill bli bättre på att kråla, och det innebär ju att man kan ju vara faktiskt helt nybörjare också. Och vi har ju på en hel del camp så är det ju alltid ett par stycken som inte kan, som säger sig inte kunna kråla och som inte fixar 25 meter i sträck.
Så att man kan komma även om man inte är krålkunnig helt
enkelt. Ja, definitivt. Så att vi har ju hela vägen upp till duktiga triatleter, Ironman-deltagare och en del som faktiskt bara också ska simma. Så att vi är bra på att hitta sätt att anpassa så att alla får ut någonting av det.
Härligt.
Ja, det är riktigt kul faktiskt. Så att, man ska inte vara rädd och, man ska inte vara rädd att anmäla sig och i tron att man är sämst eller att man är för dålig. Därför att det som jag alltid brukar påpeka, att ju sämre förberedd man är eller ju sämre grundförmåga man har, desto större utvecklingspotential har man. Och det är då det ofta blir väldigt, väldigt stimulerande både för individen och för coachen.
Eller hur?
För det är kul att hjälpa någon som tar de här stora kliven fram faktiskt.
Det är det ju.
Ja, det är fantastiskt.
Det är tydligt när man ser det tydliga steg framåt.
Ja,
det är
roligt. Ja.
Vad säger datumen igen då?
26-28 april har vi det här simkampet.
Och hur anmäler man sig?
Det gör man ju via colting.se.
Mm.
Sen har vi också ett simläger i Kroatien.
Just det.
Den 18-25 maj, och det är ju en fantastisk resa, och egentligen då gäller det samma sak där. Där ska man ju ha en lite högre nivå naturligtvis, där ska man ju ha gjort de här första, där ska man ju vara crawlkunnig, men man behöver inte vara snabb och simma, man behöver inte vara duktig, man behöver liksom inte så här, ja, jag har inte simmat 10 km sträck så jag kan inte vara med, utan det är ju inte så man simmar där, utan det görs ju lite, man gör ju, vad ska man säga, äventyrssimningar på olika nivåer, på olika sätt. Man behöver ju inte simma längre än vad man själv vill, helt enkelt.
Nej.
Och vi har både suppar och säkerhetsbåtar med oss och sådär. Och i regel så simmar de flesta som är nybörjare och simmar ju med våtdräkt också. Så det finns ju alla sätt i världen att liksom, att ändå, och, ja.
Anpassa sig.
Ja, anpassa sig.
Till men finns det utrymme för utveckling även på den resan, eller är det mest äventyr?
Nej, men det är ju äventyr och utveckling, och grejen är bara genom att vara i vattnet 2 gånger per dag med lite så hands-on, lite några konkreta tekniktips, så går man ju fram jättemycket. Simning är ju en sån fysisk idrott, så att det märker ju alla att på en 12, 10, 12, 14 vattentillfällen på en vecka så gör man enorma framsteg faktiskt.
Mm.
Och det är ju vad många kanske hade på hemmaplan simmat på 2 månader, simmar man på en vecka nu.
Just det.
Och går fram jättemycket. Och den resan är faktiskt prissänkt också nu med 1 000 kronor. Ja. Där ska man gå in på viapollo.se och googla, söka på Colting Borsén i Kroatien.
Apollo.se.
Och det kommer vara jag och Tobias Pettersson som coachar på den här resan då.
Ja, roligt.
Det, ja, helt magiskt. Fantastiska vyer, nya spännande stopp varje dag. Vi går i land, vi bor ju på båten men går i land och botaniserar bland det lokala restaurangutbudet på kvällarna och springer varje dag och kör lite landträning på båten. Och, ja, men det är en fantastisk träningsvecka. Mm. Man får det bästa av 2 världar. Det är som en, ja, det är en riktigt, riktigt härlig semestervecka.
Kul.
Där man får träna mycket.
Ja.
Så den kan jag verkligen rekommendera. Ja.
Fint.
Så det finns lite olika camps. Jag ska väl också pusha för, vi nämnde Vätternrundan. Jag har ju ett cykelcamp också.
Mm.
Från 28 april och 6 dagar framåt. Vi startar från Borås där vi kör en cykeltour. Det är ju ett alldeles ypperligt tillfälle för de som ska köra Vätternrundan eller som ska köra en lång triathlon. Då får man ungefär 90 mil cykel på 6 dagar med supportbil eller en bil som kör väskorna till hotellen. Hotellboendet ingår. Såklart, möjligheten finns ju att springa varje dag och det är kort sagt en väldigt, väldigt bra träningsvecka med gott sällskap. Så vi kör ju från Borås till Halmstad, Halmstad Karlskrona, Karlskrona till Kalmar. Sen är vi i Kalmar en dag, kör varvet ute på Öland på Ironman-banan och även då på fastlandssidan om man vill då. Så att, och sen cyklar vi till Värnamo och sen sista dagen Värnamo till Borås.
Just det.
Så att det är ju en, och även samma sak gäller ju där att det är ju, we take all comers.
Mm.
Så att alla som känner sig manade att få 90 mil på cykel, eller en bra träningsresa. Skulle man inte vilja cykla alla dagar så får man åka bilen bara ändå.
Eller hur? Ja. Härligt. Har vi något mer vi vill pusha?
Nej, men det skulle väl kanske vara vår föreläsningsturné då.
Ja.
Eller de 2 olika typerna av föreläsningar som det har blivit nu då.
Eller hur?
Efter lite omstrukturering. Då har vi ju en föreläsningsturné med Colting Food. Den var vi, kände vi ju, eller det fick vi ju tydligt påtalat för oss att det var vi inte riktigt klara med.
Nej.
Och jag känner mig väldigt glad för det här. Därför att det är ju ett ämne som jag älskar att prata om. När det är mat och...
älskar mat.
Ja, det ligger ju i föreläsningens natur såklart.
Ja.
Att det handlar om matglädje. Men det är ett ämne som jag mer än väl pratar ytterligare om.
Precis.
Och föreläser i. Så att, vi har ju ett antal datum för Colting Food. Och sen har vi den nya föreläsningsturnén Coltings Tid Budord. Som de går lite parallellt kan man säga.
Ja.
Så att allt det här finns ju också på colting.se. Så gå in där och kika och boka upp för våren då.
Härligt.
Mm.
Då går vi vidare till partners. Den här veckan börjar vi att presentera Apollo.
Naturligtvis, ja. Eftersom vi pratade om den här simresan till Kroatien alldeles nyss.
Eller hur? Den är ju, det är Colting Borsén, men det är också med Apollo.
Ja, det är framförallt med Apollo. Apollo, Apollo är ju leverantör av resan, Apollo Sports. Apollo är ju resebyrån, denna fantastiska resebyrå. Apollo Sports är
elittrupperna.
Ja. Spetskompetensen när det gäller träning och hälsoresor skulle jag säga.
Ja, eller hur?
Och så är det ju faktiskt.
Ja.
Och den är ju, och sen är ju vi så att säga lokala, vi är ju, vad ska man kalla det? Vi är ju coacherna helt enkelt.
Så är det.
Ja, så vi står ju för själva upplägget på plats då. Mm. Men det finns ju och det här är ju en liveaboardresa. Man bor på en båt.
Man bor ombord.
Ja, exakt.
Ja.
Precis. Det tog mig ett tag innan jag greppade detta lite. Jag var, tror jag, lite trög initialt vid något tillfälle där.
Aha.
Att jag inte riktigt grejade. Jag läste detta först. Läste jag så här, live aboard.
Liveaboard.
Ja, precis.
Man livear livet på en båt.
Jag vet inte hur jag tänkte, jag reflekterar inte närmare över då. Men det är ju precis vad det är, alltså man lever on board, ja. Liveaboard, precis. Och det här är ju helt unikt för Apollo och Apollo Sport. Det finns ju liksom ingen annan reseleverantör som kan erbjuda den här typen av magiska upplevelseresor. Nej. Där man då sätter träning och motion i fokus. Och vi har ju varit flera gånger på samma sätt till Maldiverna. Mm. Maldiverna, säsongen är väl på väg lite grann över nu. Och nu ganska snart då, senare i vår så växlar det då över till Europa och Kroatien. Det är ju, och sen finns det ju flera olika liveaboard med inte bara simfokus utan också swimrun-fokus.
Just det.
Ja, med flera olika, så att säga, olika varianter och coacher på då. Mm. Så att det är ju någonting som är en upplevelse i absolut särklass. Det som jag sa tidigare när vi pushade den här resan att jag kan inte tänka mig en bättre kombination av semester, exklusiv, alltså en exklusiv typ av semester, för jag menar, vem styr upp en sån här båtcharter själv, eller jag vet inte ens om det finns den typen av, där det inte handlar om så här cruising-skepp eller någonting.
Nej.
Utan här är ju så här direktflyg från Sverige, Göteborg, Malmö, ja, Göteborg, Stockholm i alla fall, jag tror Oslo, Köpenhamn också faktiskt, men rakt ner till Split, rakt ut på båten. Det är så otroligt smidigt, va?
Magiskt ju.
Ja, så hela veckan då bara simning, full service, allting ingår, bo på båten, lägga till, uppleva de här kroatiska små byarna, städerna, skärgården, simma varje dag, ha det gött, ligga på soldäck. Ja, det är kort sagt, det är alldeles underbart. Så att det är ju någonting att verkligen ta sin titt på om man är intresserad av den typen av, man behöver inte vara en supersimmare som sagt för att ändå uppleva och uppskatta den typen av träning då.
Nej.
Och det är ju en grej då som är fantastiskt med Apollo Sports, tycker jag. Men sen har vi ju de här vanliga träningsresorna också. Mm. Där man kan åka till exempelvis Playitas då på Fuerteventura. Jag är på väg dit. Precis efter Nattvasan åker jag dit. Jag ska bli
precis efter målgång.
Nej, inte precis efter. Jag hinner ju hem och ladda om lite, packa om mitt annat då. Men då åker jag till Fuerteventura och så är jag där i 3 veckor. Så vi har ju 2 Colting Borsén-veckor och sen har vi då har jag en egen träningsvecka då.
Härligt.
Rufus och Elin kommer ner vecka 2. Så då blir det till att utvärdera och utforska Playitas ur ett barnfamiljsperspektiv.
Fantastiskt.
Det är ju en mening som jag under lång tid aldrig trodde att jag skulle få uttala.
Men nu gjorde du det.
Ja.
Jag kan ju då gå i god för att återhämtning efter Vasaloppet på Playitas, det är helt lysande. Jag gjorde exakt likadant förra året.
Ja. Jag åkte, ja, men det är en väldigt fin anläggning. Det är en toppmodern 50-meters-bassäng, fantastiska gymmöjligheter, tennisbanor, squashbanor, alltså utegym, crossfit, cykeluthyrning. Det finns enorma möjligheter till rekreation och träning. Havet precis jämte utanför, massa lekytor och så för barn och för familjer. Och det finns väldigt bra mat, bra rum, bra internet. Ja, det är kort sagt, det är ju en strålande semesteranläggning i sitt slag, och med addera på då tränings- och hälsobiten.
Eller hur? Det finns ingen snö där, men jag tror ändå att folk åker en del rullskidor.
Mm. Och det kommer man ju vara tacksam för att det inte är snö där när man kommer dit. Därför att man vill ha sol och värme när man är där, och det får man.
Ja.
Ja. Nej, men så det är alldeles lysande. Och Apollo har ju liknande träningsresor till andra ställen då under året då. Vi kan ju bara nämna Rhodos exempelvis, eller Egypten.
Thailand.
Ja, Thailand. Tanjapura i Thailand. Och sådär, och den gemensamma nämnaren för alla de här resorna, det är att man kan åka dit som elitidrottare, olympisk idrottare, men man kan också åka dit som intresserad motionär eller på en aktiv familjesemester, och man kommer få ut väldigt, väldigt, väldigt mycket av en sån resa.
Verkligen.
Det är ju verkligen mäktigt. Så att, och hela det här schemat, och det finns ju en mängd olika temaveckor och sådär också. Där det åker dit olika typer av grupper, eller man kan liksom köpa sig som en del i, det finns ju så här fitnessvecka, ja, yogavecka tror jag det finns, och
det finns nog det mesta.
Ja, det finns jättemånga olika temaveckor, och allt det här finns ju då på apollo.se under träningsresor.
Mm.
Så att varför inte surfa in och ta er en titt på hela sortimentet, boka någonting och se fram emot en eller flera veckor i strålande sol, gott sällskap och med träning och hälsa i fokus.
Eller hur?
Ja, definitivt.
Apollo.se.
Sen har vi ju en ny gammal partner som också kommer att vara med oss ett tag här nu, och det är ju Selexir.
Selexir. Det är man ju alltid glad när Selexir är med, för att man just får säga Selexir. Ja. Det ligger så härligt i munnen ju.
Cell-elixir.
Ja.
Elixir för cellen.
Ja.
Och det här är ju en... Ja, vi har ju dratt den här historien ganska många gånger, men vi kom ju i kontakt med Selexir genom en person som har blivit vän och bekant med oss, som heter Jonas Bård.
Mm.
Aktiv en högaktiv person som någonstans ja, upp i medelåldern bestämde sig för att se om han kunde maximera sin potential som cyklist.
Mm.
Och trots då en tilltagande ålderdom, eller vad man kan säga, så om någon som precis har fyllt 50, men ändå.
Ja, han blir ju äldre, han blir som ju alla äldre. Andra, ja. Det kan man ju inte förneka faktiskt.
Nej just det, så. Men han vill göra en Benjamin Buttonsk resa.
Han ville föryngras helt enkelt.
Ja, en film som jag faktiskt såg för inte så länge sedan igen på ett flygplan.
Härligt.
Ja, och jag älskar den filmen. Vi blir väldigt rörd av den filmen.
Ja.
Och hela det, ja men det finns ett...
Så där, ett filmtips.
Det finns ett existentiellt tema i den filmen som är rörande eller som är tankeväckande om inte annat då.
Mm.
Men hela idén är ju att Benjamin Button lever ju livet baklänges. Han föds ju som väldigt, väldigt gammal, skröplig liksom, som en åldring. Och sen så växer han, blir yngre och yngre och yngre. Och när han väl dör till slut då, dör han ju som ett spädbarn då. Så det är ju väldigt fascinerande, men i alltså kontexten eller essensen av det är ju så här att okej, blir äldre men kan jag fortfarande liksom, så att säga, bli fysiologiskt yngre, idrottsmässigt yngre, skulle jag kunna prestera på en högre nivå.
Mm.
Och i den resan, i den strävan, så kom Jonas Bård i kontakt med en amerikansk läkare som heter Marcus Gitterle, och Dr. Gitterle har skrivit en bok som just heter Growing Young. Och Dr. Gitterle är ju då expert på det som man populärt benämner anti-aging. Och också då expert på det som händer i cellerna vid åldrande. Och framförallt då vad som händer i cellernas kraftverk, och det är ju mitokondrierna. Och i den här boken då så fanns det en hel del tips om generella livsstilsråd naturligtvis. Träning, mat, återhämtning, allt sånt där är ju det viktigaste av allt. Sen, ja, det är ju helheten som spelar roll i sammanhanget. Och ett kosttillskott kan ju bara göra så lite. Mm. Allt annat måste ju också sitta på plats, såklart.
Man behöver grunden, kan man säga.
Ja, men man behöver ju alla delar. Det är ju liksom, det är ju helheten som kommer spela roll.
Mm.
Men i alla fall, han tipsade om ett antal kosttillskott där som också var värdefulla då att kunna komplettera sin kost med. Och som i viss del då självproducerande av kroppen, men den egenproduktionen avtar med åldern. Och där man då kan komplettera för just att hålla cellerna så unga som möjligt och mitokondrierna så högpresterande som det bara går. Och Jonas Bård tyckte det funkar bra. Han utvecklades undan för undan, och de blev bekanta, de blev vänner, och de bestämde sig för att de skulle starta ett kosttillskottsföretag där man kunde sätta det här, där man kunde tillgängliggöra den här kunskapen och den här tjänsten på ett mycket billigare sätt för den intresserade konsumenten. Och det finns ju ganska många som är intresserade. Det finns ju ganska många som är i det här åldersspannet 35 och uppåt som liksom lever ett proaktivt liv och som vill ha ut så mycket livskraft och vitalitet som möjligt så länge det bara går. Vilket ju är en förståelig och nästan beundransvärd strävan såklart då.
Eller hur?
I det proaktiva livet då.
Ja.
Så att det är ju grejen då. I då Cerexi så ingår ju då bland annat PQQ, och det är ett B-vitamin eller en B-vitamin liknande naturlig substans som då har extremt starka antioxidantiska egenskaper. Mm. Eller antioxidativa egenskaper tror jag man ska säga. Ja. Faktiskt då. Och PQQ har ju visat sig stimulera mitokondriell tillväxt och ge ökad energi och förbättrat minne och kognitiv förmåga.
Mm.
Det ligger mycket där. Kognitiv förmåga, det har ju också väldigt mycket kopplat till det här att kunna fasta en dag i veckan. Det är ju en grej då som också ligger i den här generella livsstilen som många människor 40 plus och uppåt börjar använda sig av då, för att det har en föryngrande effekt på kroppen då. Sen innehåller det också koenzym Q10. Som ju då är också en stark antioxidant då. Och Q10 har vi ju naturligt i oss, men vi tappar det med stigande ålder. Är vi 40 år gamla så har vi cirka 30% lägre naturliga nivåer än när vi är unga då.
Mm.
Så att koenzym Q10 hjälper då till att återställa och hjälpa kroppen att skapa mer energi på ett mer effektivt sätt då. Och det också, finns också synergieffekter med PQQ, så ökar upptaget av PQQ.
Ja.
Och sen har vi ju då ALC, eller då acetylalkarnitin, och det är ju en livsviktig aminosyra som också har då väldokumenterade effekter, bland annat då transporterar acetylalkarnitin fettsyror till cellerna för omvandling till energi, vilket ju är fantastiskt goda nyheter då för de som kör en mer fettdriven kost.
Eller hur?
Det är ju också en sån här generell livsregel som många människor upp i åldern börjar anamma då, att äta mindre socker. Jag vet inte någon som inte strävar efter att minimera sitt sockerintag, med all rätt.
Det, man har aldrig talat om någon som har pratat om att börja äta mer socker i alla fall. Det är ovanligt.
precis. Och här har jag också en intressant med acetylalkanitin kopplat till fasta då. Acetylalkanitin hjälper också till då här att rengöra cellerna och minska cellulärt skräp. Det är precis det man försöker åstadkomma med fasta och det här som vi kallar för apoptos, eller som kallas för, ja, heter apoptos då. Mm. Och i synnerhet då vid längre fasta då. Mm. Typ cellerna går ut med skräpet.
Eller hur?
Taking out the garbage.
En reboot.
Ja, och dessutom hjälper det till att förebygga muskeltrötthet och delvis med att öka syreupptag och sådär också. Man måste ju träna därefter lika så. Sen har vi ju då den här mineralen som är härlig som heter chilajit.
Chilajit,
ja. Som ju då på ayurvediska då betyder the cure for all.
The cure for all, the destroyer of all weakness. Ja,
precis. Mm. Den används i tusentals år. Den har ju starka antiinflammatoriska egenskaper. Bland annat då som positiv effekt att öka libido.
Skulle kunna vara något nu här i alla hjärtans dagtid.
Ja, ja. Och det är ju, det vill man ju se till att behålla. Mm. Så länge man, det är väl verkligen kopplat till ungdomlig kraft och vitalitet där. Mm. Och generellt förbättrad hormonbalans sådär då. Ibland brukar det faktiskt benämnas indisk naturlig Viagra.
Se där,
så
ja.
Så där då, Niklas.
Mm. Fantastiskt.
Sen finns det bioperin också, och det är svartpeppar som hjälper till att förbättra bioupptaget då.
Det var det som var det i den.
Selexir då finns ju, det går in och man kan ju läsa då om Selexir på selexir.se. Mm. Genom samarbete med podden då så har vi ett generöst erbjudande till våra lyssnare. Man kan använda koden COLTING50. Och då har man då första månaden för halva priset. Då betalar man 212 kronor och det är fraktfri leverans. Man behöver inte haka på och fortsätta efter det om man inte vill. Men vill man fortsätta och bli biten av det här och tycker att det är en seriös och bra produkt med gott resultat, så kan man använda koden COLTING15. Och då har man 15% rabatt på det löpande abonnemanget då. Och det är ingen bindningstid på det. Det kommer hem rakt i brevlådan och ingen uppsägningstid. Också fri frakt då. Så det kan man testa.
Det tycker jag man ska göra. Selexir.se.
Jajamän.
Härligt. Den här veckan ska vi fortsätta prata om att maximera sin potential. Eller hur?
Ja, vi ska försöka göra det på ett lite bredare sätt. Men det är nästan omöjligt att inte prata vidare om det här den här veckan. Även om det blir ju en aning för lokalt anknutet. Men det är svårt att faktiskt inte göra det ändå. Men
det,
vi ska...
det finns en viss lokal anknytning. Men det kanske ändå är ett problem som kan ses som nationellt.
Ja, det är inte ett problem utan det är en möjlighet skulle
en
jag säga.
Möjlighet,
ja. Det här pratar vi, det här ytterst om vi lyfter det lokala, den blicken från det lokala här nu då, och det handlar ju om IF Elfsborg i Allsvenskan, så handlar det om viktiga, väldigt viktiga värdegrundsfrågor, inte bara i idrottsrörelsen utan i samhället i stort. Vilka signaler skickar vi till, då tänker jag främst på idrottande barn, ungdomar, juniorer som har någonstans en inneboende dröm om att bli duktiga på någonting. Eller vilka signaler sänder vi generellt i samhället när det gäller strävan och ambition och möjligheten att faktiskt lyckas det man vill företa sig. Mm. Alltså vilka nycklar och verktyg är det vi som samhälle premierar och lyfter fram? Är det tur att bli duktig på någonting? Är det förbehållet bara vissa? Vilar man sig bra? Eller är det jävligt mycket blod, svett och tårar och investering av hela sin själ i någonting för att lyckas med någonting? Det är ju de större frågorna, tycker jag.
Det håller jag med dig om. Du gjorde ju det här Instagram-inlägget om ett träningsläger för någon gång i januari.
Ja,
så fick lite vind under vingarna nationellt. Sen förra veckan...
Så... Det måste ju varit sån jävla nyhetstorka.
Ja, det var det klart att det var. Men förra veckan sa du att du tänkte skriva en debattartikel här i Borås Tidning.
Och det ska jag säga till dig, Niklas, då varför jag gjorde. Mm. Och för att man kan ju ställa sig frågan hur intressant är det här att hålla på och prata om då. Och det gjorde jag av det skälet att, för det här är, jag menar, det här är inte någonting som egentligen intresserar mig sådär jättemycket. För att det är ju alldeles uppenbart och har varit för mig länge då. Att det är klart att man tränar alldeles för lite i många fotbollslag och sådär. Och att det är väl en allmänt vedertagen uppfattning. Att så är det helt enkelt. Att det är en stor skillnad på individuella elitidrottare och professionella fotbollsspelare. Mm. I Sverige åtminstone. Men, och jag lyfter ju sakfrågan. Jag lyfter ju aldrig någon enskild individ. Utan jag lyfter ju sakfrågan med kanske då ett extra... tydligt ställd frågeställning mer riktat till IF Elfsborg som arbetsgivare och tränarstaben. Jag förstår ju att spelarna gör det de blir tillsagda och kanske inte mycket, mycket mer än så. Där man gör det som man liksom har som uppgift att göra enligt de direktiv man har från arbetsgivaren.
Mm.
Men det som jag tyckte var lite lustigt i sammanhanget i responsen, nu var jag ju bortrest och hade föga intresse av att följa lokala sådär, vad ska man säga, skriverier på hemmaplan, eller jag kände inte att jag vare sig hade tid eller ork eller lust att ägna liksom energi åt det när jag var i Kalifornien och simma från Alcatraz, om man säger så liksom. Det känns som en väldigt perifer fråga i sammanhanget. Jag var faktiskt inte medveten om att det tog sån fart.
Nej.
Nej. Men jag blev ju varse det ganska snart sen. Jag fick ju höra det och sen när jag kom hem så läste jag. Och då tyckte jag att det var konstigt att man hade fokuserat så mycket på att det var jag som hade uttryckt de åsikterna. Att det var väldigt mycket fokus. Jag ville ju sätta fokus på en sakfråga.
Mm.
De ville vända sakfrågan mot mig.
Mm.
Och med hälften av svaromålen handlade om att det var delvis då respektlöst att jag överhuvudtaget påstod det jag påstod. Vilket ju helt och hållet byggde på uppgifter som kom från Älvsborg själva.
Mm.
Och att jag då inte visste vad jag pratade om. Och att det var så stor skillnad på fotboll och alla andra verksamheter i livet. I hela universum så är fotboll unikt då. Mm. Fotboll är ett mysterium. Det är särpräglat från allt annat då tydligen. Det gäller helt andra regler än vad det universellt råder på alla andra plan då.
Mm.
Så att jag hade ju gott kunnat släppa detta, för jag skrev ju det, jag skrev inlägget och det räckte ju liksom egentligen. Det, jag uttryckte ju mina åsikter, men jag kände ändå att det fanns ändå, eftersom det här blev en ganska, och det lades liksom aldrig riktigt heller då, det sa vi ju förra podden då. Så kände jag att jag ville ändå skriva någonting väldigt tydligt, eftersom man hade valt att sätta fokus på mig, och då ville jag lyfta frågan ännu tydligare och liksom verkligen så här, jo jag vet verkligen vad det vill säga att bli duktig på idrott. Om det är någon som vet vad det handlar om så är det jag. Visa mig någon annan i Borås som har ägnat så mycket tid åt den egna karriären under så lång tid och haft en så lång proffskarriär och sen tagit det vidare och omsatt det i andra verksamheter, coaching och sådär. Visa mig någon då som har den erfarenheten. Visa mig någon.
Mm.
Ja. Och kom till mig och säg att inte jag vet vad jag pratar om. Då med också insikten att fotboll är inte särpräglat från andra saker i det stora hela när det gäller inställning, attityd, investerad tid och så vidare. Så då skrev jag en debattartikel som jag gick och grunnade på ganska länge så här, och jag skickade ju den till Borås Tidning då.
Mm.
Och hade jag då inte publicerat den så hade jag bara lagt den på Facebook naturligtvis då, texten då. Men nu publicerade de ju den direkt. Debattredaktören ringde mig direkt och sa att det här var ju superintressant. Mm. Och det här kommer vi publicera imorgon och ja sådär. Och sen har ju svallvågorna gått riktigt riktigt högt här i åtminstone i Borås då.
Ja, precis.
Lite grann förbi mig. Jag har varit lite grann som i ett vakuum. Jag har ju träffat oerhört många boråsare. Mm-hmm. Träffar jag ju många boråsare ändå. Jag brukar ju prata med folk i allmänhet sådär. Och jag är ju inte svår approachad om man säger så. Så men det har kommit fram jättemånga och pratat med mig. Random människor på gymmet, i skidspåret, i affären, när jag har gjort ärenden, på DHL. Folk såhär, och precis varenda en håller med mig i det jag har skrivit. Jag har fått jättemycket meddelanden, mess, kommentarer, och det verkar finnas en nästan fullständig liksom enighet runt den här frågan. Det här är någonting som tydligen har legat, och jag har bara lyft på locket till en generellt ställd liksom, vad många, många tror jag, lokala boråsare uppfattar då. Och jag tror jag ska läsa debattartikeln.
Kan du inte göra det? Gör det. Läs din.
Men jag läser min debattartikel, för jag tycker det sammanfattar mycket, för det finns en hel del saker där. Återigen, för de som inte bor i Borås så blir ju inte detta jätteintressant egentligen. Men jag vill att man ser på det här ur en större kontext. Det här är ju den stora frågan som intresserar mig väldigt mycket som människa. Men också som coach. Och i framtiden som förälder.
Mm.
Faktiskt. Alltså hur kan man se på sin egen roll i utvecklingen av något, att bli duktig på något, att bli framgångsrik på något, att känna att man har så långt det är möjligt gjort sitt absolut bästa. Det är ju de värdegrundsfrågorna som jag pratar om, som tyvärr, som vi ser, tycker jag, det då ser olyckliga tendenser på i stora delar av samhället, i skolan, idrott, sådär va, vill gärna skylla på andra människor. Det finns ett stort problem idag med förmågan att ta eget individuellt ansvar och att förstå att nästan allting av det man gör i livet kommer vara beroende av hur hårt man satsar själv och hur mycket man investerar i det. Hur investerad man är i sin uppgift.
Precis.
Det är ju så att man får ju lyfta blicken lite grann ifrån det här lokala, den här lokal, det här lokala sammanhanget som det nu blir då.
Men vi kan väl säga att det handlar om att lägga ansvaret på sina egna axlar och inte skylla det på andra, och att just den här debatten bara fungerar som ett exempel.
Det här är ju bara liksom det här får ju vara en klangbotten till en mycket större och bredare diskussion. Men jag läser debattartikeln till att börja med nu då. Och de har satt rubriken, man sätter ju aldrig rubriker, det gör ju rubriksättarna på tidningen, och rubriken blev då att
mer eller mindre lyckat ibland.
Ja, men nu skrev de så här: Älvsborgs vilokultur ger inga guld.
Det var ganska bra.
Om jag hade fått sätta rubriken efterhand nu, så hade jag skrivit så här: Älvsborgs vilokultur är ingen bra värdegrund, hade jag skrivit.
Mm.
För att guld eller silver eller brons, det är ju, kan ju vara så att det kan ju finnas andra lag som bara är bättre av olika skäl. Så att det, jag vill, liksom, det är inte det. I det stora hela handlar det mer om att har man gjort det absolut bästa man kan.
Men okay, ja, det är inte utfallet som är det intressanta. Nej, det är genomförandet.
Det är inte utfallet, det är insatsen som är det intressanta. Ja. Så då har de satt så här: Älvsborgs vilokultur ger inga guld. Och det är klart, ur ett Boråsperspektiv så blir det väldigt intressant då, naturligtvis då. Hur ska det gå för Älvsborg då? Mm. Men då skrev jag så här då: tränar IF Älvsborgs professionella fotbollsspelare tillräckligt? Absolut inte, om man frågar mig. Den åsikten får man dock inte fram ostraffat, vilket de senaste veckornas debatt i media och sociala medier visar. Detta efter att jag kommenterat ett inlägg från Älvsborgs egna kanaler gällande A-lagets träningsschema under träningslägret i Florida. Ett inlägg som Älvsborg ganska snabbt också tog bort, då det visade sig att långt fler än jag fann det märkligt att heltidsanställda och välbetalda idrottsmän på träningsläger inte tränade mer än 90-120 minuter om dagen. Det var uppenbarligen en mycket öm tå som jag trampade på. Flera spelare har upprört uttalat sig offentligt i olika sammanhang och med en fas påtalat att jag inte vet vad jag pratar om och att jag inte förstår fotboll. Som svar därvid lag påstår jag att det snarare är tvärtom och att fotbollsspelare inte verkar veta hur andra idrottsmän tränar. Idrottare som kanske inte tjänar en krona på sin idrott utan som idrottar passionsdrivet och ur en ambition att maximera sin potential. Simmare som tränar 4 timmar om dagen med skola eller jobb mellan passen, gymnaster, friidrottare, skidåkare, triatleter, cyklister, tennisspelare och många andra som tränar fredagkvällar, lördagmorgnar och på julafton. Jag är inte expert på fotboll, nej, men jag var elitidrottare i 25 år, professionell idrottsman i 17 år, vann under min karriär flera VM- och EM-medaljer och utvecklade mig under den tiden från att vara en medioker ungdomsidrottare utan talang till en idrottsman i världsklass. Och jag lyckades med det genom träning, mycket träning och ofta träning. Så en Älvsborgsspelare som knappt ens var födda när jag vann mitt första SM-guld påstår att jag inte vet vad jag pratar om, är det som att höra en högstadieelev läxa upp en professor i dennes specialämne. Jag vet vad jag pratar om när det kommer till att utveckla sig som idrottsman. Och så mycket vet jag om fotboll att det är en fysisk och komplex idrott med höga krav på löpförmåga. Att ens låtsas att man på 2 eller färre timmars träning om dagen och med generöst och vilodagar inlagda maximerar sin potential är enbart löjeväckande. Förutom träning av själva fotbollsspelandet med allt vad det innebär så finns det ett otal andra fysiska och tekniska parametrar att träna på och utveckla. Kondition, löpstyrka, snabbhet, spänst, explosivitet, allmän och specifik styrka, rörlighet, uppvärmning, rehab och mycket annat. Hur många inlägg eller skott på mål tränar Älvsborgsspelarna per dag? Hur många frisparkar? Hur många första touch? Hur mycket bollbehandling eller teknisk lek med bollen tränar man? Bara det senare borde ju fylla ett par timmar om dagen. Ju bättre och mer allsidigt tränad man är, desto bättre kan man utnyttja sin teknik i varje given situation. Ju mer löpstärkt man är, desto mer kan man utnyttja sin snabbhet när man i 70:e minuten hamnar i ett kritiskt läge. Ju mer vältränad man är, desto mindre risk att bli skadad. Fotbollsträning är inget stort mysterium. Det är inte raketforskning. Samma regler gäller i fotboll som i resten av idrottsvärlden. Nämligen att det är träning och åter träning som gäller att bli bättre. Man flyttar gränser, spränger barriärer och krossar begränsningar. Övning är färdighet och fotbollsspelare är ingalunda undantagna den universella regeln. Jag menar att man som professionell idrottare helt enkelt behöver lägga väldigt mycket tid varje dag på sin idrott. Mycket mer än vad Älvsborgsspelarna gör. Det spelar ingen roll vilken kvalitet man tycker att man har på träningen om man helt enkelt tränar för lite och för sällan. Det finns en enorm kvalitet i kombinationen av tid och repetition. Många som jag har pratat med och som har insikt i både Elfsborg och i svensk klubbfotboll i allmänhet vittnar om att det råder en utpräglad vilokultur där man räds träning. Att bli trött är tydligen farligt. Elfsborgs tränare Jimmy Tillin har i BT själv uttalat sig om att det inte är fysiken som avgör matcher. Ett uttalande som framstår som insiktslöst om man under förra säsongen tittade på ett Elfsborg som mest promenerade fotboll i sidled under andra halvlek. Jag tittar gärna på ett Elfsborg som förlorade med flaggan i topp, kämpades till sista sekunden, men inte på ett gäng undertränade heltidsproffs som hänger med huvudet och inte orkar springa. Elfsborg får ju naturligtvis bedriva sin verksamhet som de vill. Om man från klubbledningens sida är nöjd med att betala vissa spelare minst 100 000 kronor i lön per månad för som mest några timmars arbete per dag, är det ju upp till dem att göra så. Och då kanske man får vara nöjd med att vara ett bottenlag i en av Europas sämsta första ligor. Men hade jag varit chef så hade jag velat kräva mer. Mycket mer. Och jag hade velat driva en förening med en värdegrund som bottnar i arbetsmoral och tron på varje individs förmåga att lyckas om man bara är beredd att jobba tillräckligt hårt. När jag vann min första VM-medalj 2001 så hade jag ett tomt bankkonto och en hög med obetalda räkningar. Men jag jagade en dröm och jag drevs av en ambition att vilja bli så bra jag kunde bli. Jag är stolt över den resan och över vad jag lärde mig om mig själv och hur mycket vilja och inställning betyder. Det är en inställning och det är en värdegrund som jag vill förmedla till min son när han växer upp. Vilken värdegrund vill Elfsborg förmedla till sina juniorer, ungdomar och barn i verksamheten? När Elfsborg förlorar matcher så läser man alltid hur det pratas om att hitta glädjen igen och andra floskler. Hitta glädjen. Om man inte redan känner en glädje, en oerhörd glädje över och inser vilket privilegium det är att få förstligt betalt för att hålla på med sitt stora intresse på heltid, så borde man nog byta arbete. Jag är en införd boråsare och en lokalpatriot av största snitt. Borås gör mig stolt. Jag vill att allt som är Borås ska lyckas. Elfsborg också. Jag är för Elfsborg, inte emot. Elfsborg har själva bekymrat uttalat sig om det vikande publikintresset och att boråsarna i lägre utsträckning är engagerade i hela bygdens lag. Och det kanske är svårt att kräva andras engagemang om man inte kan visa att man är 100% engagerad själv. Slut.
Slut. Ja.
Så att, och det är ju lite grejen där då. Just det jag skrev i slutet liksom. Jag är ju för Elfsborg. Det är ju väldigt olyckligt om man uppfattar att jag är emot Elfsborg. Nu står ju det innantill här.
Mm.
Så att om man läser det
så vet man.
Så vet man det.
Ja.
Jag är ju för allt som är Borås.
Mm.
Och jag är också för Elfsborg.
Mm.
Och det hade varit jättekul om Elfsborg vinner. Men om man nu ställer frågan varför Elfsborg inte vinner och vad man hade kunnat gjort bättre, så tycker jag att jag ger svaret i artikeln här.
Mm.
Och det är ju sakfrågan jag vill lyfta. Jag är ju inte ovän med någon i Elfsborg. Jag tycker inte illa om någon i Elfsborg. De tycker säkert väldigt illa om mig nu, skulle jag gissa. Men det är ju deras sak då. Det är ju deras grej då, de vill hänga upp detta på person och inte på sak.
Mm.
Faktiskt då.
Eller hur?
Ja. Men det är ju det som jag tycker är fascinerande i det här då, eller alltså hur debatten sedan har förts så, det är ju att i princip alla som har kommenterat det här håller med. Det har varit insändare i tidningen varje dag efteråt, det folk håller med. Idag har vi ju två insändare där det står, när någon skriver här, besviken supporter som säger, jag har själv sett hur slappt Elfsborg tränar. Det var med stor glädje jag kunde läsa Jonas Koltings artikel onsdags bete. Vi är många som håller med honom. Själv har jag varit medlem i Elfsborg i mer än 50 år. Jag har följt laget med och motgång. Jag följer ofta lagets träning på arenan. Man kan inte påstå att det är någon hård träning. Och så vidare och så vidare då.
Mm.
Och ja, verkar vara ett väldigt rörande. Men det här verkar vara liksom en allmän uppfattning av, eller ifrån då, boråsare som är intresserade av hur det går från Elfsborg. Ja, boråsare liksom mig då, liksom jag.
Varför tror du att fotbollen är en sån stängd värld då, där man vägrar ta till sig av hur man gör inom andra områden och inom andra sporter? Vi har ju hört folk som har jämfört.
Vi har ju haft ganska intressanta samtal med olika människor i fotbollsvärlden runt omkring här.
Och utanför fotbollsvärlden också, som driver företag till exempel, som jämför med att konkurrera i företagsvärlden på en liten ort med företag från större städer. Och att det finns inget utrymme för att misslyckas där, och där får man höra direkt om man inte lever upp till förväntningarna.
Ja, alltså hela grejen är ju här att nu har man ju då lite olyckligt i, de har ju följt upp dem en del artiklar i BT också. Idag var det ju artiklar, det var ju väldigt många olika fystränare som hängde upp sig. Nu har man ju då hängt upp sig på liksom väldigt mycket fysträningen. Och det är ju en del, det trycker jag ju på naturligtvis, men jag trycker ju lika mycket på de generella färdigheterna, skillsen, att bli duktig, att slipa på sina färdigheter, att ägna sig åt sitt värv helt enkelt, att förädla sin att förädla sin, att slipa sina verktyg helt enkelt.
Försvaret är ju ofta att fotboll är inte samma som att springa långt genom skogen eller springa en, göra en Ironman. Nej, men kritiken har väl aldrig, eller ja, det har väl aldrig gått ut på att fotbollsspelare ska träna mer som triatleter.
Nej, det har jag aldrig skrivit. Nej. Och dessutom, det är ju verkligen så här, jag kan känna don't shoot the messenger här. Alltså, det spelar ju ingen roll vem, att, nu är det jag som säger det. Nu är det här ju min artikel.
Mm.
Och jag har ju väldigt goda referenser i, dels så kan jag oerhört mycket om träning och jag har gjort en egen resa. Jag vet verkligen vad jag pratar om där.
Mm.
Och jag känner dessutom oerhört många andra människor som har gjort liknande resor. Och jag känner många, jag känner artister, jag känner företagsledare. Och den enda gemensamma nämnaren för alla de här människorna i livets vitt skilda avseenden när det gäller driv, alltså i olika gebit, den gemensamma nämnaren är ju att man är cutthroat-driven. Man är besatt nästan av viljan att maximera sin potential och att bli bättre och att bli duktigare och att liksom behärska det man vill behärska på ett ännu djupare plan. Det är ju den gemensamma nämnaren i det här. Det har ju aldrig någonsin pratat om att om fotbollsspelare bara tränar mer som triatleter. Försök bara i debatten här att vi pratar inte om mig här liksom. Det är inte jag, ja, om man bara körde med triathlonlöpning. Nej, det är inte det vi pratar om här. Det vad jag menar och vad jag pratar om är ju att bara ägna mycket mycket mera tid åt sin idrott, att ägna mycket mycket mera tid åt det jobbet som man vill bli duktig på. Där är ju den stora frågan. Där är ju den stora liksom grejen, att stå och slå de här 100 frisparkarna extra. Att ägna en timme extra åt att leka, vara teknisk med bollen. För det kan ju ingen påstå att det är så här. Ja, men vi har, alltså, frågan jag skulle ställa så är det. Tycker ni att ni gör absolut allting som står i er makt som arbetsgivare, tränare och spelare att maximera er potential som idrottsmän och bollspelare? Och om inte svaret är ja på den frågan, Så undrar jag, ja, varför gör man inte mer då? Och det är klart att det är ju en retorisk ställfråga här i podden, men det är klart att man inte har maximerat det. För det går att göra så otroligt, mycket mer.
Mm.
Faktiskt. Det är ju så att det här fokuset på mig blir ju så löjligt istället för att bemöta de faktiska grejerna. Men grejen är att fotboll är inte annorlunda än något annat. Det är ju så här, ja, men vi ska allting, man snöar ju in sig, man har ju snöat in i det här jävla tunnelseendet liksom. Det här, man pratar, ja, fotbollsspelare, allting ska vara matchdrivet, det ska vara så här matchintensitet och sådär. Men det är ungefär som att säga, det blir så dumt, det är som att säga att, det är som att förvänta sig att, ja, men nu Usain Bolt, han tränar bara 2 minuter om dagen, det var ändå 12 gånger hans tävlingstid som han hade när han sprang 100 meter. Hur mycket ska en längdhoppare träna? Vad tar ett längdhopp? Tar ju ingen tid alls. Alltså, och fotboll är explosivt. Nej, inte riktigt så, va? Det är inte riktigt explosivt. Det är inte en höjdhopp är explosivt, längdhopp är explosivt, 100 meter är explosivt.
Spjut är ganska
explosivt. Men en spjutkastare i världsklassen är nog jättemycket. Fotboll, kom inte att säga till mig att det är explosivt när man ser elfsborgsspelare promenera med bollen i sidled i andra halvlek. Det är långt ifrån explosivt. Det är motsatsen till explosivt. Så att det är ett spel som är komplext. Ja, det ställer många olika krav på snabbhet och så vidare, men Det handlar ju om alla de här bitarna tillsammans.
Mm.
Det handlar ju om att ha en oerhört väl utvecklad idrottsfysik som kan hantera intensitet och belastning. Jag vet att många elfsborgsspelare som inte ser världen utanför, de tycker de tränar jättehårt, och jag tror de gör det. Jag tror de kör jätteintensiva pass. Men de börjar med det nästan på en gång, som jag förstår. Och det är klart att det är jättelätt att känna sig övertränad, det är jättelätt att känna sig sliten. Vi körde idioten här i 18 minuter. Det var så jävla hårt. Det var max. Ja, det var det säkert. Men vart är basen och grunden, och vad är grundkapaciteten för att kunna hantera den träningen och kunna göra så mycket mer på en träning än bara det? Vad är grunden, grundträningen, kapaciteten, all den andra fysträningen som krävs för att kunna göra det och återhämta sig och göra det igen 2 dagar senare och så vidare? Så att man ser ju på det ur ett sånt snävt liksom, man plockar ut enskilda delar och säger så här: titta här, vi kör ju jättehårt, han hade 180 puls. Ja, fast det är inte det vi pratar om här. Vi pratar om helheten, som att vara passionsdriven, där man lägger ner egentligen hela sin arbetsdag på uppgiften att bli en bättre fotbollsspelare med allt vad det innebär. Att kunna springa och orka, det är ju bara en sak.
Mm.
Att kunna vara snabb och hinna reagera, att vara snabb i vändningarna, det är bara en sak. Hur gör man det? Ja, det finns ju löpare som bara tränar löpning, som ägnar stora delar av dagen till bara det. Löpträningen, fysträningen, stretchingen, styrketräningen. Okej, börja med det. Och så addera på allt det andra. Och kom till mig och säga att 90 minuter räcker. Alltså, det blir parodiskt tycker jag.
Mm.
Det är ju parodin. Vi lyssnar ju på en podd där, eller du lyssnar, jag fick den skicka till mig från en kompis. Där en, jag tror det var, vad hette den? Nummer 8 tror jag podden hette.
Nummer 8 heter den, det är väl Älvsborgs supportrar som gör den. Tror jag, de intervjuar olika människor, eller har med olika människor som bisittare och pratar om olika fotbollsgrejer. Men de tog upp det här lite grann i sitt senaste avsnitt då.
Jag vet inte när det spelades in.
Det vet inte jag heller.
Jag tror inte det spelades in. Det kom ju efter, eller det kom ju, den podden kom ju innan den här debattartikeln.
Gissningsvis. Men i alla fall, det var ju med Bella, Fredrik Bella Berglund. Jag är ganska övertygad om.
Tidigare Älvsborgsstjärna, har det varit. Ja. Tidigare Älvsborgsstjärna och utlandsproffs också.
Ja. Men ja, de hade väl också missförstått på det sättet att de tänkte att du jämförde med dig själv. Och tyckte att fotbollsspelare skulle vara mer som du. För deras förslag var ju att Bella då skulle få välja ut ett par spelare ur Älvsborg. Och sen skulle de då möta dig i ett så kallat jojo-test som är mycket så här snabba vändningar med mera. Ja, för att testa fotbollsfysik helt enkelt. Så att ja, deras idé var då alltså att testa Älvsborgs bästa spelare mot en 46-årig motionär.
Det här, för att mäta deras förmåga. Där har man gjort en riktigt ointelligent tankevurpa. Du menar att man, precis, då ska man ta ut några Älvsborgsspelare, inte hela laget då.
Nej, de bästa.
De bästa.
De som är bäst på just det jojo-testet.
Och så ska man då springa ett väldigt, då ska man då ta en väldigt fotbollsspecifik övning. Jag har aldrig gjort ett jojo-test hela mitt liv.
Nej.
Och då ska man göra ett jojo-test mot precis då en 46-årig motionär.
Ja, i och för sig en ganska duktig motionär då. Ja, men ändå.
En 46-åring som, ja, som då har ägnat sin idrottskarriär åt något helt annat.
Mm.
Okej, då ska vi se här. Jag vet inte ens vad jag ska svara på en sån på den låga nivån av insikt när man liksom påstår att det på något sätt skulle vara ett bevis för det ena eller andra. Jag kan bara säga så här. Om jag nu förmår, vi säger så här, nu är jag ju inte i toppslag precis just nu, men om vi hade gjort detta testet förra sommaren då var jag visserligen 45. Men då sprang jag ju ganska bra, sprang ganska mycket och tränade ganska hårt. Hade vi gjort detta mot hela Älvsborgslag förra sommaren, det är inte säkert jag hade varit allra bäst, för det är ju ingen övning som jag specifikt har tränat, men det är en väldigt fotbollsspecifik övning. Men om vi hade gjort det hela laget och jag, då är jag säker på att jag hade varit slagit ganska många ur Älvsborgs A-lag. Ganska många, inte kanske alla, men ganska många. Och det säger ju väldigt mycket mer om Älvsborgs A-lag än om mig i så fall. För om en 46-årig, 45-årig då, motionär, för det är jag nu för tiden, för jag tränar på min fritid och är inte professionell idrottsman på långt när. Om jag ens skulle vara nära vad Älvsborgs fotbollsspelare gör, det de i deras specifika träning, så är ju det exceptionellt pinsamt. Hade jag däremot fått definiera testet, och det hade passat mig mycket mer, så hade vi absolut kunnat göra test. Om jag hade fått definiera fystester och säga så här, varför inte göra min träning då, om det är det vi ska jämföra? För det är ju frågor, den mycket mer intressanta frågan är, gör de det här testet så bra de skulle kunna göra? Det är ju grejen.
Eller hur?
Eller så här, ja, om vi skulle springa en timme på Röjåsar, hur skulle det vara liksom? Om vi skulle springa på en timme på Röjåsar, så här, vilket ju är någonstans då 60 minuter spel, och sen kan vi göra det jojo-testet då. För det är ju det som blir fotbollsspel. Okej, man gör detta, man springer långt och snabbt en bit in i matchen.
Eller om man hämtar två spelare från ett mittenlag i högsta ligan i något annat europeiskt land. Och så får man göra jojo-testet mot
dem. Men återigen, det blir en sån, det blir ju så pinsamt. Alltså, ta mig ur ekvationen här. Ja, det är inte mig det handlar om här. Men det är inte det som är poängen.
Nej.
Huruvida jag eller inte hade varit så här, jämfört i en fotbollstest. Det blir ju så fullständigt absurt ju.
Vad du menar är att vem som helst hade kunnat skriva den här debattartikeln. Men,
exakt, eller ja, någon annan. Det hade kunnat vara en företagsledare eller någon annan som liksom har liknande referenser i sammanhanget. Eller bara som förstår värdegrunden kopplat till det här.
Ja.
Men visst, jag kan ju...
Inget jojo-test då?
Vad sa du?
Inget jojo-test.
Nej, men ta mig då som snart som är närmare 50, som är närmare 50 än 40, och låt mig göra ett jojo-test. Men absolut, då förväntar jag mig att få spela A-laget sen också. Jag tror fan mig också 100 000 i lön i månaden. Skämt åsido. Nej, det hade krävt mycket mer än så. Mm. Men i alla fall, det blir ju sån absurd retorik i sammanhanget. Alltså, det handlar om att maximera sin potential som människa och idrottsperson. Vi hade ju ett spännande samtal häromdagen. Vi träffade ju en spelare som har en fotbollsmänniska som har där man inte kan säga att han vet inte vad han pratar om.
Han har god insyn kan man säga.
Som heter Mats Gren. Mm. Vi träffade honom i ett helt annat ärende. Men vi kommer att prata lite grann om fotboll i vilket fall. Om den här diskussionen då. För någon som inte vet vem Mats Gren är, så spelar han ju i IFK Göteborg typ 84-85. Och det är också så lustigt, för när vi skulle träffa honom så sa jag till dig så här, jag frågade, vet du vem Mats Gren är? Han hade bara ingen aning. Det vet jag, men när jag var liten var jag så himla intresserad av fotboll. Och jag vet ju så här, han var ju en komet som kom då från typ Brage eller Falun. Så här. Och så IFK, så att säga stjärnskott, fick han spela sin första landskamp. Och jag var ju så här, jag älskar ju att läsa recensioner och så här, hur många getingar folk fick. Så jag vet att jag kastade mig över Expressen dagen efter den här matchen för att se hur många getingar han fick i sin första landskamp.
Ja.
Två getingar fick han.
Två getingar?
Ja, två getingar.
Det var jättebra då.
Ja, nej men godkänt ändå, ja. Enligt Expressens modell.
Tror du att...
En geting underkänt, tre getingar är godkänt. Två getingar är godkänt, tre getingar är bra. Fyra getingar är mycket bra, fem getingar är världsklass. Sex getingar är Hysén-klass.
Tror du... Hysén-klass.
Ja, efter Glenn Hyséns landskamp när han spelar i Sverige.
Sex getingar fanns
inte. Sex getingar, nej, men det är ju så här, Hysén-klass 1989, landskamp mot England.
Ja. Men ja. Tror du att Mats själv hade kunnat svara på frågan hur många getingar han fick i Expressen efter sin första landskamp?
Det tror jag inte. Nästa gång jag träffar honom ska jag berätta den här anekdoten för honom. Men hur som helst, vi pratade lite grann om honom och vi ska inte lägga ord i hans mun för mycket, men att han spelar i alla fall, han var ju spelade proffs i Grasshopper i 15 år och sen kom han tillbaka. Han var ju sportchef i IFK Göteborg i 4 år. Men han var ju rör. Han sa ju så här, har vi fel eller har vi rätt? Han sa, ni gör så jävla rätt. Det är en pinsamt låg nivå i svensk klubblagsfotboll. På frågan, men tränar man hårdare annorlunda utomlands? Mycket, mycket hårdare. Man är mycket, mycket mer seriösa. Man tränar mycket hårdare. Det råder en väldigt dålig träningskultur generellt inom svensk klubblagsfotboll.
Ja.
Man är så rädda för att träna hårt. Och så att han
och då är ju inte problemet bara Elfsborgs, utan då är det ju hela den svenska fotbollskulturen.
Nej, men han pratar ju exempelvis så här, ja, men när man har match då, okej, man spelar match på onsdag, då är det väldigt lätt träning på tisdagen, då är man knappt ute och rör bollen, bara joggar runt och duttar liksom. Sen är det match och då spelar ju 11 plus kanske 3 inbytare så här, 14, men då är det fortfarande 10 spelare som sitter på bänken som inte gör någonting, så kanske ut och jogga lite grann. Sen dagen efter match, då är det ju också i regel väldigt lätt träning, och sen fjärde dagen, då är det i regel hel vilodag då. Och det innebär ju att de som inte får vara ute och spela matchen, de gör ju nästan ingenting under den här perioden. Och liksom, det är ju ett väldigt bra exempel på, ja, det här är inte maximalt. Sen kan man ju säga, ja, men fotboll är så unikt, det är så specifikt hårt, det är så mycket risker. Nej, fast det köper inte jag. För att det finns så mycket annat man kan göra som upprätthåller och förbättrar fysik, teknik, återhämtning, allt, hela den biten, den atletiska förmågan, den atletisk/tekniska förmågan i att vara och spela fotboll. Men han kunde inte ha hållit med oss mer i sammanhanget. Och vi hoppas att vi vid något tillfälle kan intervjua Mats i podden här och om just det här ämnet. Och ifall att det här är av fortsatt intresse då. Ja. Jag menar, det här är ju, för mig är ju detta verkligen så här, fotbollsterm, det är öppet mål på det här. Alltså det här är ju någonting som vi redan vet eller så. Och det är ju, jag menar, det är upp till dem. De får ju träna hur de vill, som jag sa. Elfsborg får göra precis som de vill då. Men grejen är ju, skälet till att det är angeläget för min del, det är ju att, eller varför det är viktigt. Dels är jag boråsare, jag vill att allt som är i Borås ska gå bra. That's that liksom.
Mm.
Men sen är det också att man har en väldigt stort inflytande som bygdens absolut största lag. Så att hur Elfsborg gör och hur de reagerar och hur de agerar sätter tonen för hur många andra ser på sin idrott. De blir värdegrundskapande för en oändlig massa ungdomar och barn och juniorer och människor som är inne. Så att vad är det man vill förmedla och vilken är värdegrunden? Tror man liksom så här, ja, men det är vila som gäller. Det är farligt att bli trött. Det är stora risker om att ta ut sig. Det är farligt, så här, hellre lite för lugnt, vila och det här liksom. Eller, och så här, ja, men vissa blir bra, vissa inte. Så är det bara så här, det är lite tur och ja. Eller är det så här, nej men gå all in liksom. Satsa hjärnet. Det värsta som kan hända är att man blir trött i regel. Om man tränar på rätt sätt.
Mm.
Precis vem som helst kan bli i princip hur bra som helst. Om man bara är villig att lägga tiden. Alltså, vad är det vi premierar, vad är det vi tror på, vad är det vi lyfter? Och då blir du då är det en självklar värdegrundsfråga, och i det sammanhanget så blir ju det här enormt intressant att diskutera faktiskt.
Mm.
Faktiskt. Därför att jag tror vi lever i en värld som allt mer tilltagande handlar om att förskjuta ansvar. Upplever jag på många sätt, upplever man, får vi många signaler från skolan, yngre vuxna och så här, att det är lätt att inte, det är väldigt lätt att hitta andra, det är andras fel att inte det gick bra för mig. Och det är en väldigt olycklig trend.
Mm.
Det här egenansvaret, alltså det är upp till mig hur bra jag vill bli. Det är upp till mig att lösa de här problemen som jag har. Det är upp till mig att förbättra de här färdigheterna. Det är upp till mig. Det är inte upp till tränaren egentligen. Det är inte upp till klubben. Det är inte upp till samhället. Det är inte upp till skolan. Det är upp till mig att göra det bästa av det som jag har i min inre potential, gryende förmåga, ännu outvecklad och så vidare. Där är ju liksom hela, där är ju hela den här värdegrunden som blir så viktig och bred ifrån den här perifera, väldigt lokalt förankrade diskussionen då.
Just det.
Där är ju frågeställningen. Och det är förbluffar mig, och vi har pratat mycket internt med många människor så här, att det är världens största idrott. Vi har redan löst, vi har löst liksom hemligheten med det här med träning.
Mm.
Målet, nyckeln är att träna mindre. Sådär.
Precis.
Det är ju, och det kallas ju hybris. Vi är så stora, vi behöver inte kolla på någon annan. Det är ju hybris i sin absoluta definition.
Mm. Så är det faktiskt.
Ja.
Att tro att man inte kan lära från andra håll helt enkelt.
Nej, men jag tror att man har liksom hittat, man tror att man har de absoluta definitiva svaren på allting i sammanhanget liksom.
Mm.
Men sen har vi ju fått lite signaler, vi har pratat mycket om det här också, eller ja, med flera olika personer, att jag förstår ju att driva aktiebolaget fotboll, klubben, det är svårt idag för det är så mycket pengar i fotboll.
Precis.
Det är ju också grejen, va? Och många av de här spelarna har egna agenter där man kanske i regel ser då allsvenskan som någon form av
språngbräda kanske.
Språngbräda. Mm. Man är inte beredd att ta risker. Man agenten har mycket inflytande över vad klubbarna gör och vad spelarna gör typ. Men då pratar vi om något annat, då pratar vi för fan om bristande lojalitet.
Mm.
Då är det en helt annan separat fråga. Men lyft fram det då. Eller säg att det är så. Det blir också så här, jag menar, det har ju varit mycket diskussioner i svensk elitfotboll de senaste åren om det här med spel, att spela liksom. Alltså man får dela med saker som man som individuell idrottare eller i resten av världen, samhället, inte ens behöver liksom tänka på. Typ så här, killar, bara så att ni vet att vi spelar ju inte på våra egna matcher. Typ, alltså det är en absolut självklarhet.
Mm.
Men som det uppenbarligen är stora problem om, det pratas mycket om spelfix och spelfusk och sådär. Det är ju sådana här värdegrundsfrågor som så här, men att man ens behöver prata om det. Vilken idrottsperson som har fyllt 10 fattar liksom inte, förstår inte grunderna kring rent spel och fair play och rättvisa i det sammanhanget och vad som är liksom vad som är lämpligt och olämpligt.
Nej, det handlar ju inte om att de som håller på med det inte förstår det.
Nej, men
de skiter i det.
Vad jag menar är ju att det verkar ju vara som att man har allvarliga liksom inställningsattityd och man har allvarliga värdegrundsfrågor på så många olika plan. Ja, och om det finns en lojalitetsproblem i sammanhanget då, så är ju det väldigt allvarligt och någonting som verkligen behöver lyftas upp, om inte annat internt.
Mm.
Fast nu är ju ni anställda av oss och vi betalar er lön. Vi pratar ju inte om junioridrott här, vi pratar inte om ungdomsidrott, vi pratar inte om barn.
Amatörer.
Vi pratar inte om amatörer som går och har något annat jobb. Vi pratar om vuxna människor som är heltids anställda och som har en jättebra lön, som inte behöver oroa sig för något annat i den kontexten. Vi pratar om den absoluta yttersta nivån av liksom av professionell idrott, så som vi kan definiera den, alltså där man är så här, ja, men det här, jag har det, I've had it liksom.
Mm.
I have it made på det sättet.
Eller hur?
Ja. Och då förbluffar det mig liksom att det blir den sandlånivån på det hela.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, men det är så. Det är väldigt konstigt faktiskt.
Mm.
Och om det är så att man sitter i knäna på agenter och annat, men så här, ja, men vad fan, då får man ju styra upp saker. Då får man ju vara en hård chef. Då får man ju ta den diskussionen och liksom lyfta den frågan. Och säga att ja, det är det här det beror på. Vi kan inte ställa de här kraven på våra spelare. Därför att det blir så dålig stämning då.
Ja, men fan. Ja, det är ju att det är så är ju helt sjukt, men ja, det är ju som du säger, då får man ju lyfta den frågan och ja, säga att det här är orsaken till att vi inte kan ställa högre krav. Och
någonting som var ganska intressant i sammanhanget var att samma dag som jag la det här som jag, den här debattartikeln publicerades, så kom det ju också någonting i Fotbollskanalen som handlade om en spelare från just IFK Göteborg som då hade faktiskt som sökte ett extra knäck. Jag tror han heter James Barney eller någonting.
Ja, så var det nog, ja.
Ja, där han sa så här att, men jag vill ha något annat att göra, för jag vet inte vad jag ska göra resten av dagen, och jag känner mig inte, jag är inte så taggad på att sitta och spela FIFA PlayStation resten av dagen.
Nej.
Det var exakt vad han sa.
Ja.
Det är inte citerat ordagrant, men det var liksom, det var uspen av vad han sa då.
Om det nu är så borde ju alla spelare känna så kanske, och då hade man ju kanske kunnat träna mer.
Ja, ägna sig väldigt mycket mer åt sin passion och lyfta sig lite i håret helt enkelt. Det är sammanhanget.
Ja, det är ju en väldigt intressant.
Ja, men det blir
artikel,
så här,
liksom.
Det blir ju så här att man, jag har ju fått mess och meddelanden från många företagsledare i Borås som är rörande överens med mig, som är så här, ja, det är klart att man måste jobba riktigt riktigt hårt och länge för att bli duktig på någonting. Och jag skrev ju min krönika så här, eller min debattartikel, att det finns en enorm kvalitet i kombinationen av tid och repetition. Och det är den universella regeln som gäller för alla framgångssager. Tid gånger repetition är lika med slutresultat i investerad tid, eller i, liksom, i hur mycket man har puttat in. Och där ligger kvaliteten. Ju mera tid gånger repetition, desto bättre. Och det handlar inte om så här, ja, men vi kan inte springa idioten, vi kan inte köra detta 3 gånger. Nej, det är klart. Det är för att det gäller att addera till alla de andra grejerna i samma utsträckning, mycket mer i så här, så att det passar att lira med varandra. Men det handlar helt enkelt om att bara öva mycket, mycket mer på sitt verb. Att öva på sina färdigheter.
Repetition is the mission.
Repetition is the mission.
Ja.
Och det verkar märkligt att fotboll är den enda företeelsen i hela världen som inte omfattas av den här regeln.
Nej, det är repetition, speciellt
där. Där är det mer så här, nej, vi ska ha mindre repetition på mindre tid. Vi ska ha färre repetitioner, alltså färre träningar med mindre tid. Det är vårt framgångsrecept. Faktum är att vi ska nog sluta träna helt. Det är nog det absolut bästa. Det gäller att ha glädje och energi. Alltså det blir så här, okej, men då har man vuxensandlåda på riktigt. Då är det vuxendagis.
Mm.
Högavlönat vuxendagis. Ja, och det blir ju, och då tänker jag så här, och det här har jag ju tänkt på extra mycket nu sen jag blev pappa och min son ska växa upp. Nu är jag ju som förälder den största inflytandet av honom. Men och jag kommer ju ge honom alla de bästa verktygen när det gäller det här. Han får ju komma för precis vad han vill. Naturligtvis vilken sport och vilken, vad han vill ägna sig åt eller så här, men att
golf.
Det får han absolut spela göra. Ja, han får göra vad han vill.
Crossfit golf.
Ja, det får han göra. Men de verktygen jag kommer att tillhandahålla honom, det är ju det här att han tidigt förstår värdet av att träna och öva och försöka. Ja, men gick det inte första gången, men då försöker man igen. Gick det inte andra gången, då försöker man 10 gånger. Och funkar det inte på 10 gånger, då tränar man 100 gånger.
Mm.
Tids nog så går det. Och man blir åtminstone bättre på det. Liksom. Och att verkligen så här att det du lägger in, det är det du kommer få tillbaka. Och om andra är bättre så innebär det att du får jobba hårdare. Det är ju grejen liksom. I allt vad det nu är han företar sig.
Mm.
Skola, musik, konst, egna drömmar, idrott, personlig utveckling, ja, allting. Lära sig språk och så vidare och så vidare. Det är ju grejen. Inte göra lite grann, ge upp. Inte titta på dem som inte övar. Inte bara titta på dem som var talanger och kunde allting från första början lite grann. Och sådär. Utan verkligen så här. Nej, men det här är exemplen. Det här är det vi tror på liksom. Öva, 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 pröva, försöka, inte ge upp. Där är ju liksom värdegrunden, och det finns ju väldigt mycket nu, tycker jag, som försöker att lyfta andra bitar. Eller som, och det får ju vara en stark kontrast. Ja, det får vara en stark kontrast till mycket andra av de här tendenserna vi ser nu då. Som typ vi ser då hos Elfsborg faktiskt då.
Precis, ja. Det blir väl,
det där är ett exempel av, tycker jag.
Ja. Nej, det kan väl bli en utmaning kanske att vara den. För i början av barnets liv så är det ju naturligtvis lättare att vara det föredömet och förebilden som krävs.
Ja.
Sen blir det ju svårare och svårare ju mer kontakt de får med,
ja,
världen runt omkring.
Absolut. Men där är ju det här att maximera sin potential, att bli duktig på någonting. Det handlar ju för mig ytterst om inte att vara en person som vinner, det är inte det det handlar om, utan att vara en person som inte känner att man har gett upp för lätt, att inte känner, det man inte känner att man inte har försökt tillräckligt, eller att man blir, eller att man blir liksom, att man inte har förstått vilka verktyg det är som gäller för att bli bra på någonting.
Mm.
Utan att förstå att när man bara tränar så kan man bli väldigt mycket bättre på väldigt många saker. Det blir en viktig värdegrund på något sätt. Liksom. Jag tänker om man börjar med, när man håller på att ägna sig åt sin idrott och man ägnar sig väldigt mycket i det, om man vill bli riktigt duktig på idrott, elitidrott eller professionell idrott, då är ju det ett 24/7 jobb. Det är ju ett jobb som aldrig slutar. Och jag vet inte om det är en önskvärd tillvaro för min son eller för människor överhuvudtaget. För att det kostar väldigt mycket.
Mm.
Det finns enorma belöningar av att vara proffsidrottare. Men baksidan av myntet, om det nu är en baksida, det är att det kräver extremt hårt och mycket jobb. Där det ibland inte finns utrymme för alla de sakerna som andra människor håller på med. Man får lägga dem åt sidan i jakten på den stora drömmen. Det är kanske ett begränsat socialt liv utanför de andra människorna som man umgås med när man tränar. Det är begränsade utrymmen att maximera andra förmågor samtidigt kanske. Men kanske inte är så att man kan plugga jättemycket eller jobba jättemycket eller helt enkelt pursue other interests, som man säger på engelska. Det är att ständigt vilja jobba på sina svagheter. Det är att ständigt vara medveten om sin återhämtning, sin kost, sina personliga vanor. Det är att ständigt vilja jaga förbättring och detaljer. Och det är träning och övning ur och skur. Och det är det under väldigt, väldigt lång tid. För att bli riktigt duktig. Där är ju liksom, och det är ju långt ifrån någonting som är för alla. Och det är ju inte alltid att man har bra svar på varför man ska göra det. Är det värt det?
Mm.
Ja, det kanske det är. Det kanske inte det är. För mig var det värt det. Men vet du vilken fråga som... Vet du, när jag tittar tillbaka på min karriär, Niklas.
Mm.
Vet du vad det är som så att säga jagar mig? Tanken som jagar mig lite grann.
Som gjorde det under din karriär eller som gör det nu?
Som jag kan se tillbaka nu.
Vadå, typ som så här var det eller så här kunde det ha varit? Eller?
Ja, mer som med typ så här. Och lite engelska igen. What haunts me?
Ja. Nej, men berätta.
Att jag inte tränade mer.
Du tränade, ja. Du tränade, fattar lite du? För lite.
Att jag inte tränade ännu mer.
Ja.
Att jag inte gick in ännu mer för det.
Ja.
Att jag inte ägnade ännu mer tid åt det. Att jag inte var ännu mer hängiven. Ännu mer crazy.
Ja.
Ännu mer dedikerad.
Men du är ju inte frisk som det är. Så att du skulle ha varit ännu mindre frisk. Då.
Nej, men,
jag ska inte frisk såklart.
Ja, det är frågan som jag mig. Det är så här.
Vad
är
hänt om du tränade
mer? Jag ångrar inte en enda träningsminut. Jag ångrar inte en enda insats. Jag ångrar ingenting av det. Men det som jag ångrar, det som jagar mig lite, är att jag inte gjorde det än mer.
Mm.
Att jag inte var än mer dedikerad. För när man tittar tillbaka så hittar man ju så här, ja, men det fanns ju tillfällen och där och den perioden och då och där, alltså kunde gjort saker och ting ännu bättre och mer och i större omfattning, ännu mer dedikerat, hängivet, satsande, helhjärtat, 100% och så vidare.
Gjorde du inte väldigt mycket rätt då?
Jo, det är klart jag gjorde det, men det är ju ändå den, det är ju den inställningen som jag har och hade och har fortfarande. Och tittar tillbaka på att nej, men det kunde ha varit mycket mycket bättre. Det här kunde ha varit lite bättre åtminstone. Det kunde ha varit lite bättre under väldigt lång tid.
Mm.
Och det är ju den inställningen jag menar. Det är det som en tränare har till uppgift att förmedla. Det är ju där, och alla andra, alla som jag pratat med också nu under lång tid här och i samband med det här och efteråt nu och speciellt de senaste dagarna, är ju rörande överens om det, att den gruppen som man kan skapa där man har ett antal sådana spelare eller en tränare som hela tiden höjer ribban för individen och för laget, för gruppen. För man ska komma ihåg att individuella idrottsmän är också formerade i grupper.
Mm.
Man är också satt i olika sammanhang där man interagerar med andra. Det är inte så här, okej, man utför kanske inte en idrottsuppgift som ett lag, men man tränar ofta som ett lag eller med andra, eller med träningskompisar. Man är liksom beroende av andra för att maximera sin potential.
Mm.
Och att när man hittar den tränaren, de individerna som är de här riktigt jobbiga individerna, de påfrestande, frågeställande, aldrig nöjda, strävande framåt, jobbiga jävlarna som alltid vill köra det extra passet, den extra intervallen, den extra timmen. Det är de som höjer den. Det är de man vill förädla, det är de man bygger gruppen kring.
Mm.
Och det är där en riktigt bra tränare liksom, det är den kvaliteten man vill ha hos en riktigt bra tränare. Inte de som stänger ner i förväg, stryker träningar. dutta. Det är klart att man måste ha fingertoppskänslan, absolut, men det är liksom i det stora, i den stora, i den långa processen, det är det som är utvecklande. Mm. Höja nivån, spränga gränser, få folk att klara saker man inte trodde man skulle klara innan. Inte underminera den moralen helt enkelt. Ja, där är ju, och där, jag älskade ju att ibland var den personen, men jag älskade lika mycket att vara bland andra som var såna.
Mm.
För det fick väldigt mycket mer ut av mig. Där är ju liksom, och där är ju, det blir också en värdegrundsfråga. Lyfter man det som ett så här, det här är ledstjärnorna. Eller man försöker släcka ner dem och tycka att de är tysta och jobbiga och så här och dryga och så här. Ja.
Då ska man bygga laget kring dem, ja.
Ja, men bygga hela verksamheten kring dem. De människorna är väldigt värdefulla. Mm. Det är där det finns väldigt mycket att hämta, helt enkelt.
Jag satt och tänkte här med att prata just kring barn och värdegrund och sånt. Jag lyssnade på en podcast häromdagen med, jag tror att det var en basketspelare eller en baskettränare i USA som pratade om olika coachers teknik för att coacha lagen.
Mm.
Antingen med självhot eller med beröm och pepp liksom.
Mm.
Men då pratar de ju på NBA-nivå, men då pratar han också om att det redan på barnnivå fokuseras så mycket på det som vi pratade om tidigare, alltså utfallet av det man gör.
Mm.
Att omedvetet i kulturen, man applåderar mycket mer om någon tar ett skott än att man ska ta det vid rätt tillfälle. Det spelar inte så stor roll om det går i och sånt.
Nej, man ska våga.
Man ska veta när man ska ta det. Ja. Och ja, att man får beröm även när man misslyckas.
Precis.
När man ändå försökte göra... Ja, mm. Alltså berömmet ges nästan alltid bara vid ett positivt utfall. Mm.
Ja, precis.
Det var väldigt intressant. Just kring värdegrund och barn.
Ja, men sen är det ju också så här...
Dessutom pratar de om basketspelare, specifika spelare som aldrig gick hem från en träning innan de hade satt 5 skott i rad utan att den nuddade ringen liksom.
Ja.
Och satte de 4 och den sista snuddade ringen. Då, ja, då var det 5 nya på rad innan de gick hem.
Ja, men klockan är 4:30 nu och det är så här lite gråkallt ut. Jag undrar hur många det är som spelare som står och skjuter 100 inlägg just nu. Ja. Eller 100 frisparkar eller...
Det var en tidigare tränare i Elfsborg som sa att ja, ibland så kunde någon tränare eventuellt få 10 minuter extra teknikträning efter passet.
Precis.
Fall de behövde det.
För att fotboll är sånt fullständigt unik företeelse jämfört med allt annat i hela världen. För att det antingen det, eller så är fotbollsspelare oerhört extra sköra eller ömtåliga. Eller så är det bara så att man inte har fattat grejen riktigt. I den skyddade hybrispräglade världen.
Ja, så är det.
Ja, det är fortfarande väldigt intressant. Så att, lite lokal prägel fortfarande, men ändå viktigt i det bredare sammanhanget. Då. Det får vara klangbotten till en mycket viktigare diskussion om det här med mänsklig potential och satsning. Det här. Jag är ju fullständigt övertygad om att det finns en enorm kvalitet i tid gånger repetition. Det finns det i alla sammanhang, i alla verksamheter, världen över. Det finns och det har funnits rent historiskt. Fotboll är absolut inget undantag för det.
Inte alls på heller.
Verkligen inte alls på heller.
Nej.
Så att det är synd. Det har ju skapat lite, känns ju som lite lokal osämja. Det är tråkigt. För jag är inte emot Elfsborg, jag är för Elfsborg. Men det är ändå märkligt att man har så svårt att förhålla sig till konstruktiv kritik eller konstruktiva frågeställningar kring det här.
Mm.
Och att det är uppenbart att det här är en fråga som engagerar många i Borås. Och eftersom responsen kring det här har varit så överväldigande så är det konstigt att man inte ser att det här är kanske någonting vi behöver liksom ta i. Liksom. Det kanske är så att vi som lag, arbetsgivare, förening, tränare, ledare kan och bör ställa väldigt mycket högre krav på de som är heltidsanställda hos oss och av oss.
Mm.
För att kunna göra ett väldigt mycket bättre jobb. Om inte annat för sin egen yrkesstolthets skull. Det är ju den stora grejen. Att som yrkesman vara stolt över det jobbet man gör. Där är ju kanske den slutgiltiga repliken i sammanhanget då. Att känna stolthet över det man uträttar, hur man presterar och med vetskapen om och av att jag tog det här så långt jag kunde.
Mm.
Jag tog det här så långt jag kunde och jag vet att jag har förberett mig och presterat i, ja, så långt som det bara går med min förmåga. Liksom. Eller med min, i mig, av mig. Det är ju kanske, det är ju grejen också.
Precis. Ja, men du, då sätter vi punkt för den här veckan. Och jag kan ju lova alla som skulle vilja då att om det blir något jojo-test så tänker jag försöka vara med och filma det. Men det kommer det antagligen inte bli.
Det är för att det vore ju helt absurt om det skulle på något sätt vara, ja, vi kan göra ett jojo-test och så kör vi en, då ska vi köra någonting triathlon-relaterat också då i sammanhanget då.
Nej, men jag tycker vi kör ett jojo-test mellan dig och Bella kanske.
Det kan vi absolut göra. Vi gör vilken dag i veckan som helst.
Ja, härligt.
Jag gipsar mitt vänsterben innan.
Då ses vi nästa vecka.
Ja.
Hej.
Hej.